When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mandolino s'alzerà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
April och jag hälsar er hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Tutolai Weekend. Ett mycket speciellt avsnitt eftersom att jag just i detta nu sitter i stort sett ensam i den här studion. Robin Bylunds flygplan, vi ska fan outa flygbolaget Bra som ställer in flygplanet på morgonen. Ganska skönt kan jag tycka med tanke på matchen som ska spelas på söndag mellan Manchester United och Liverpool. Vi har Sevush Falai som ska komma in men som just i detta nu är MIA. Honom hänger jag också ut som är sen här. Fint folk kommer sent, men vid min vänstra sida så sitter ändå min kära vän Ingo. Hur är läget?
Bra, hur mår du?
Ja men fan, det är bra. Jag började dagen, du vet mina influencer liknande lördag morgon när jag går till lillebrors bageri och börjar dagen på ett bra sätt. Och fan, nu har vi en stor stjärna här i studion. Har du sett min tröja som jag har på mig för din skulle jag säga?
Sir Dr.
Marcus Rashford. Fan, nu har vi Sia på plats. Hade ju en nödlösning att vi skulle ringa upp Robin Bylund vars alltså flygplan ställts in på morgonen, Sia. Så blir du och jag här i en timme. Sen har jag löst lite ersättare sen. Så det blir en jävla körning helt enkelt. Men du ska få slå dig ner så ska vi trampa igång den här sändningen. Så Ingo då, hade du en bra fredagkväll?
Ja, bara lugnt.
Härligt,
hemma.
Härligt. Åt och drack något gott.
Pizza.
Kör här mitt emot mig. Pizza, alltid trevligt. Någon spelar någon, vart var ni? Hemlagad eller?
Hemma, ja.
Ja,
det är bara
stå här. Det är bra.
Ja, jag tror att det är Thomas som är expert på. Han är expert på facka systemet med parkera på skeva ställen. Men jag tror att det där bara gäller på helgerna. Du får tänka på att jag är från Norrköping. Sådana där skyltar finns inte med lastplats och sådana saker. Det har inte kommit till Norrköping. Sia på plats i studion, hur är läget?
Det är bra.
Fantastiskt.
Vad trevligt.
Ställer frågan som vi brukar ställa till Svanen på lördag morgon. Hur ser jobbhelgen ut?
Vi kör tidig studio idag. Mm. Milan mot Lecce, tidig match. 14.30 tror jag att vi drar igång. 15.00 match. Sen har vi Rom-derby. Roma-Lazio, inte Lazio-Roma. Mm. Så trevlig dubbel från Serie A. Det är cupfinal i Spanien i helgen, så ingen spansk fotboll.
Just det. Vi ska komma in på första sidorna som ska guida oss igenom den första timmen i den här sändningen. Men om vi går in lite på Rom-derbyt. Jag pratade med Daniel Olinklint igår i Spelpodden. Och vi sa att känslan inför den här matchen är annorlunda än om den hade varit för 3 månader sedan med tränarna. Att det hade varit ett negativt och liksom Mourinho-parkerande bussen med ett Lazio med väldigt hög bollinnehav. Men nu känns det som att det kan bli en ganska underhållande match, va?
Ja, absolut. Och tittar man... tror de fyra senaste derbyna så har inte Roma gjort mål under Mourinho och Sarri. Och det har väldigt många gånger kommit matcher så här. Ja, men du vet, sista matchen innan landslagsuppehållet, alla är slitna, haft Europaspel och sånt där, så det har varit jäkligt tråkiga matchbilder. Men nu är det Roma med De Rossi som vill spela fotboll. De lyckas liksom kanske inte aldrig, och ett helt nytt Lazio egentligen som var jäkligt bra mot Juventus i ligan, mycket sämre i kuppen. Så Lazio vet jag inte riktigt vart jag har dem, så det tycker jag är spännande. Roma, lite samma sak, men jag tror det är två lag som liksom vill gå framåt, vill visa, och det är mycket som står på spel. Om man tittar på liksom, man ska dra en parallell till United-Liverpool, så Lazio kan ju liksom förstöra för Roma att gå till Champions League, och det om något är ju nästan värt lika mycket som något annat. Alltså typ för United, om de kan sabba Liverpools titelfest. Det är mumma liksom.
Nej, men alltså, för mig, det här låter ju så, det är så loser-mentalitet och allting, men jag tycker att den här matchen är viktigare än vad kvartsfinalen i FA-cupen var. Just för alltså känslan att jag vill inte att de ska vinna. Nej, alltså, det är verkligen så.
Man måste ju ta varenda liten grej man kan.
Verkligen.
Så, nej, men det, och sen så är det ju liksom, det är fullsatt på Olympico, det är ett derby som kommer perfekt i säsongen. Det är liksom tillräckligt sent på säsongen för att det fortfarande ska vara värt någonting. Och egentligen båda lagen spelar fortfarande för någonting. Så, jag tycker det ska bli sjukt kul.
Känsla utifrån, utan att ha kollat upp det här, att hemmalaget har väldigt stor fördel i Romderbyna. Stämmer det eller?
Ja, men Lazio har ju spelat 3 raka hemmamatcher, inte förlorat dem. Och så vann de det senaste Romderbyt. Annars så innan det var ju undantaget. Innan det så är det ju faktiskt nästan, alltså hemmalaget vinner nästan varje match. Så det är absolut, det stämmer absolut.
Ändå speciellt, hur är Milano-derbyt? Är det någon...
Inte har varit så otroligt bra i Milano-derbyn senaste tiden. De har ju 5 raka segrar, och sen jag tror att alltså senaste 10 åren så har Milan så här 5 vinster eller någonting. Så Inter har ju verkligen vänt upp och ner på derbyt även när de var dåliga. Så, men just Rom-derbyt, det är en helt annan sak. Och därför, det är lite därför jag tror att Milan, det är viktigare för dem att vinna det här derbyt än det kommer vara för Inter, för att Inter har vunnit. Och i derbyt så är det mycket mer pannben, vilja, motivation än något annat.
Ja, det är intressant det där med inbördesstatistik just när det är samma arena, fast det enda som skiljer är antal publik. Vi ska säga det innan vi går in på Rasenia Sampa, att ställa en enkel fråga till dig. Har du någon klassisk favoritmatchtröja i samlingen som du har i hemmet?
Ja, jag har ju den där med korset, den inte tröjan.
Är den Zlatan ju mot Fenerbahce med?
Ja, va? Exakt. Ja. Som det blev lite kontrovers om under Ramadan och allting. Korstågströjan som de tyckte det var. Men... Den har jag hemma som jag tycker om. Sen den här trippelsäsongströjan är också väldigt fin för Inter. Men jag skulle säga att den där korset, och den har jag också dessutom med Zanetti på ryggen och signerad. Den är förstörd i tvätten av mamma, men det spelar ingen roll. Den överlever.
Har du tagit autografen själv eller?
Ja.
Jag var så deppig. Jag hade en favorittröja för mig, men Manchester United är 07-08 bortatröjan, svart. Kommer du ihåg när vi hade de här strecken på ryggen? Hade jag med Cristiano Ronaldo Champions League-tryck när vi vinner Champions League den säsongen. Och den hade jag uppsatt på väggen i stort sett helt oanmänd. Och sen skulle jag ha den någon gång och slängde in den i tvätten. Ja. Så här, alltså 12 år senare. Varenda tryck åkte typ bort. Så det var så deppigt. Men gällande matchtröjor, att det är ju faktiskt fredag om en vecka. Fotbollströjor fredag tillsammans med Barncancerfonden. En manifestation i kampen mot barncancer. Så vi stöttar alla barn som drabbas av cancer. För barn som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling kan ofta vara svårt eller omöjligt att utöva sin favoritsport. Genom att fotbollsfärg går samman och visar att de inte är ensamma i sin kamp. Idag överlever i snitt 85% av barn som drabbas av cancer. 70% av de som överlever drabbas av sena komplikationer av sjukdomen eller behandlingen. Så tillsammans kan vi samla in pengar till mer forskning så att alla barn med cancer klarar av att få leva ett gott liv. Så det kommer mer information. Jan Andersson är förbundskapten för det här initiativet, och jag uppmuntrar alla att skänka pengar och framförallt sätta på er favorit fotbollströja på jobbet eller vart ni än befinner er fredag den 12 april helt enkelt. Ska vi köra introt till Rasenia Sampa, Ingo?
Rasenia. Vad sa du att det hette, sa du?
Lo troverò quel deficiente prima dopo, eh.
Rasenia. Fan. Rasenia Scampi.
Metti la roba tutto, metti.
Dio porca madonna di Dio.
andra sen jag stannar.
Det var alltså intro, men jag älskar det där introt där Kalle Nilsson introducerar vad som ska komma skall, där vi tar oss igenom första sidorna runt om i Europa för att guida dagens samtalsämnen. Och med CIA-studion så tänker jag väl helt enkelt att ska vi damma av Spanien?
Ja, det kan vi göra.
Som sagt, ingen studio, cupfinal i helgen, ska se vi om vi tar upp Marca, så är det väldigt stort fokus på den här cupfinalen mellan...
Ja, Saben kommer så gärna. De vet redan hur man vinner.
Ja. Mm. Vad tror du vinkarna, vilka vet hur man vinner?
Jag tror båda har vunnit cupen förr. Det måste vara det de syftar. Okay. Men alltså det var ju länge sedan som det hände. Men det, jag tycker om att de har liksom brytit ur cupfinalen. Främst för att det ger en jäkla... Alltså, jag tror inte att anglofilerna kommer sitta och titta på det här. Men jag känner spontant att jag gärna... se den här matchen för att det har blivit en så stor grej och för att ett ovant lag kommer vinna den. Så det tycker jag om. Och jag såg också att lite klubb, alltså det här är en av de största matcherna i klubbens historia, samma för Mallorca såklart.
Spelade inte att lite klubb final för några år sedan, eller är jag helt snett på den bollen? Mot typ Barcelona eller något stod de förlorade matchen, men det var verkligen så här en publik...
De vann ju en supercup också för några år sedan, så då måste de ju ha vunnit.
Ja, nej, men det var verkligen en supporterboom hela vägen fram när man slog ut något bra lag i semifinal. Chatten får hjälpa till där om ni har stenkoll på vad jag menar, men just det där, det är verkligen... charmigt att det är ändå två klassiska lag med liksom supporterkultur och liksom, det är inte, om vi tar ett engelskt alternativ, när Wigan spelar FA-cupfinal mot Manchester City, det är så här, det var jättekul att de vann, men ingen bryr sig om Wigan. Nej, om man ska vara helt ärlig.
Det kommer ju verkligen vara, alltså det är ju största matchen i klubbarnas historia mer eller mindre, och Atletico Club är, alltså de är stora favoriter. Så, och jag såg igår lite klipp, de är ju Sevilla liksom, så det är ju mycket folk redan där och det är mycket folk utan biljett, det är mycket folk som har varit där ganska många dagar och liksom sovit över i sina bilar och du vet, bara härjat på kvällarna. Så, sånt där älskar jag att se, men stor match, kul att följa, jag tror att Atletico Club kommer vinna och den senaste titeln, alltså i kuppen, de tog var typ 83-84 eller något sånt där, så det är verkligen en enorm match för dem.
Hur funkar det i Spanien med arenan man spelar på? Har du koll på det här? Är det olika varje år eller om det är Sevilla nu? Det är en väldigt bra arena, men det är kul. Det där är en debatt i svensk fotboll att det lottas. Och sen vill folk att det inte ska spelas på konstgräs. Så det är en svår debatt. Man vill hitta sitt eget Wembley.
Nästa steg blir ju Saudiarabien.
Fast Italien är fortfarande på hemmaplan, va?
Ja, cupfinalen, ja, inte supercupen. Oh, men det är ju alltid kul att se vad jag, alltså eftersom att när man inte jobbar med en match, då bara zonar man ut så jäkla mycket. Så, sånt där har jag liksom noll koll på om jag inte jobbar.
Jag ska vara helt ärlig, så min koll är att jag inte visste att det var spansk cupfinal i helgen. Så omskrivet är den. Jag är öppen med mina kunskapsluckor. Exakt, det är väldigt tacksam. Vi hade någon basket också, det gillar jag. Kan vi slänga upp den lite fort på Marca? Om du zoomar in, Ingo, vad har vi? Nej, det där. Real Madrid, det
är
riktigt dålig koll. Frågan om NBA så jag koll, men Euroleague är jag riktigt svag på. Luka Doncic spelade väl i Real Madrid innan han blev draftad, om jag inte helt snett på bollen i alla fall. Vi fortsätter i Spanien, Ingo, på... Vad fan heter det en sport?
Podemos ganar, okej. Gündogan säger att Barça kan vinna Champions League.
Ja, och Barcelona som fick en...
Varför inte? Alltså?
Nej, alltså det är en intressant lottning. Alltså, den har nästan kommit lite i skymundan av kanske de två stora matcherna på andra sidan. Men PSG-Barcelona känns ju som ett möte mellan två lag som har varit väldigt nersnackade hela den här säsongen. Men verkligen har steppat igång och börjar se riktigt, riktigt bra ut. Vad tror du om... Det blir en stor diskussion om Barcelona, men om vi tar Xavi i stort och börjar där... Han liksom, när man är på en dålig plats och ligan är körd, så säger han och går ut med att jag kommer inte vara kvar här nästa år för att det kändes uppgivet. Nu har han gått väldigt bra sen det beslutet. Vad tror du om framtiden om vi börjar där?
Alltså, det börjar ju bli mer och mer spekulationer, inte bara på att alltså att klubben vill ha kvar honom. Mm. Och jag tror att det är en ganska farlig situation på tränarmarknaden just nu. Så om man tittar liksom i pecking order, så slår Liverpool just nu, tycker jag, högre än Barca. Bayern slår högre än Barca. Sen är det väl Barca som är där. Men om United ska in och byta tränare, om Chelsea ska byta tränare. Det börjar liksom bli jäkligt farligt att ge sig in på tränarmarknaden, för du riskerar att hamna med ditt val 7.
Mm.
Och därför tror jag att det är logiskt att de liksom vill försöka ha kvar Xavi. Samtidigt så, om han är klar med att han vill lämna, om han är klar med att han mådde skit helt enkelt och det blev för mycket, då tror jag att det är farligt, för att det blir lätt så att man tar några vinster och liksom glömmer bort hur det var, hur det såg ut, hur det kändes. Och sen så kommer det 3 förluster i rad och då är det helt plötsligt lika illa igen. Så där måste man ju liksom göra ett val. Jag ser det absolut inte som omöjligt att han blir kvar, men jag tycker att det skulle vara osmart. Jag tycker verkligen Barca behöver ta in en annan sorts tränare, och för att deras lag är faktiskt riktigt bra.
Det är det som är grejen med Barcelona, att det verkligen har känts de senaste åren som att man har blivit ett enda stort skämt med de värvningarna på fri transfer man har gjort, den lönebudgeten man har varit tvungen att skeppa spelare. Men kollar man på, ja, men framförallt de egna produkterna som kommer upp, det är nästan så att man, det är så många så att de nästan blir karaktärslösa, så att man inte har koll på dem för att de är så många. Men sen samtidigt, jag liksom är helt besatt av att se Kobbie Mainoo spela och liksom göra det, bli stolt när man ser det i Englands landslag. Sen ser du Lamine Yamal som är 2 år yngre som liksom dominerar fullständigt i landslaget och i Barcelona. Det är ett otroligt lag om man får in rätt tränare och får på skadeproblemen på Pedro Gavi kanske framförallt.
Ja, men alltså, tittar man spelare för spelare, Ter Stegen är en bra målvakt. Mm. Ser inte att han är bäst i världen, men han är absolut liksom en som kan vara topp 5 om han har en bra säsong. Tittar du på Araujo, alltså det är en bra säsong som förra året är en av de bästa mittbackarna i världen. Du har Cancelo, du har Balde som tyvärr är skadad. Du har Christensen och de här. Det är, alltså det är Koundé, det är inga dåliga spelare. Kubarsi kommer in nu, sen har du liksom De Jong, du har Pedri, du har Gavi.
Gündogan,
det är liksom, sen har du på topp, du har Rafinha, du har Lewandowski, du har Lamine Yamal, och det är väl kanske där jag tycker att när de tappar Dembélé att de behöver en liksom snabb explosiv ytter. De har Joao Felix också, så här, på pappret tycker jag att de har ett otroligt bra lag.
Superlag.
Tycker att Real Madrid är bättre, men Barca ska absolut vara där, och med en liksom tränare som sätter allt från början så tror jag att de kommer vara riktigt bra. Och nu, jag håller PSG som favorit. Jag har liksom, det var en av mina tidiga spaningar i Champions League, att det här är ett lag som liksom kan gå till final. Men så här, när det kommer till Champions League och en kvartsfinal, allt kan hända. Alltså, rätt studs, rätt momentum, då vinner du matcher. Så. Men det är intressant just det här med talangen, att jag satt i någon sändning och så hivade de in någon jävel. Mark Yu tror jag. Och bara, ja, men vad vet du om honom? Alltså, till slut är man tvungen att säga så här: absolut ingenting.
Nej.
Men säkert jättebra skolad, säkert väldigt teknisk, och så har han någon spetsegenskap och det är typ skottet. Så det kommer ju så himla många, och man kan inte ha koll på alla, men du vet att de kommer från en av de bästa akademierna i världen. De kommer vara rätt skolade, och framförallt de kommer vara redo att gå in liksom tekniskt, taktiskt.
Det blir en liten haltande jämförelse, men jag tycker att det där visar verkligen välskötta tränare och grund hur liksom klubbarna är uppbyggda. Liksom, La Masia är mycket bättre på att fostra spelare på ett visst sätt än vad Liverpool är. Men jag tyckte att man såg nu när Liverpool hade den skadekrisen man hade, och man sätter in liksom i den här ligacupfinalen mot Chelsea, man sätter in spelare som liksom inte ens Robin Bylund hade hört talas om 2 veckor innan, och de ser så självklara ut. Och sen kan Manchester United värva, ja, men en Donny van de Beek typ 50 miljoner pund som var så bra i Ajax, och han kommer till ett dysfunktionellt lag och ser, det ser ut som att han aldrig har spelat fotboll. Så just den här grejen att sätta in bra fostrade spelare i ett välfungerande lag, det är liksom...
Ja, men det är ju det som så här... Alltså, min parallell blir direkt så här... Davide Santon mot Cristiano Ronaldo.
Mm.
Alltså, alla bara, jävlar vad bra han var. Men alltså, nej, han spelade ett system som funkade där och då. Liksom. Och,
var det mot United eller? Mm, 2009 måste det ha varit.
Ja. Så det är ju så det blir. Och där har ju Klopp liksom gjort ett extremt jobb. Och sen är ju vissa av de där ungarna jäkligt duktiga. Men alltså, på tal om akademier, så från veckan när man tittar på dem, alltså Cole Palmer och Phil Foden,
nej,
de är inte engelsmän för mig. Liksom. De är spanjorer eller italienare eller något sånt där, för den kvaliteten de har är brutala. Och vi snackar ju nästan aldrig om Citys akademi, hur faktiskt bra de funkar. Så det där är intressant. Så det blir lite, tycker jag, i Champions League. Tittar vi på PSG, kanske inte har gjort sig kända för sin akademi och så, men de har ändå jäkligt många spelare som är liksom born and raised, födda runt om i Paris i närområdet, och som de borde ta bättre vara på. Barca, City har sina akademispelare, Dortmund har några. Så det blir liksom, alltså Atleti också, så det blir ju, det blir intressant när det blir liksom fler och fler lag som köper för stora pengar, att de här akademispelarna eller spelarna med hjärta för klubben, de behövs verkligen.
Ja, nej, men det är det som är häftigt med Manchester City, eller häftigt, de gjorde så fruktansvärt mycket rätt. Sen är det ju väldigt mycket problematiskt så mycket man är under utredning för de här 515 överträdelserna, men man kan ju likväl se vad de gjorde bra, att de tog in Bernstein från Barcelona, man tog in Pep Guardiola, man tog in tidigare arbetare från Barcelona som verkligen var best in the business, och man fokuserade extremt mycket på Etihad Campus och vad man gjorde runt omkring. Så det är inte bara pengarna in i truppen som man har gjort, det är även liksom allt runt omkring, med damlag, med arenor, med träningsplaner. Det är ju...
ja, de byggde ju världens bästa fotbollsklubb, alltså utanför planen egentligen, innan de kunde göra det på planen. Sen så är det klart att de liksom gick för snabbt fram, alltså verkligen, i hur de fick in pengar och kapital och sånt, men där och då så fanns det ett regelverk som var, alltså, uppbyggt för att utnyttjas. Och det är det som är så här, när vi hade Newcastle i Champions League så var det många som sa att så här, de kommer låna in spelare från Saudiarabien och sånt där. Och jag var en av de få som sa att liksom så här, regelverket tillåter inte det. För att du måste då betala exakta amorteringsvärdet och hela lönen om du har liksom samma ägare. Så hur fan ska Newcastle betala de lönerna som, jag kommer inte ihåg, mittfältarna som gick, som de snackade mycket om att de skulle ta in på mittfältet.
Det var väl Ruben Neves eller?
Ja, exakt. När
någon skadade sig.
Exakt, så den typen. Och det är ju också så här, det där regelverket nu är så sjukt hårt för att UEFA har gått 10 års fightingronder mot City. Så då kommer Newcastle nu och bara, nu jävlar ska vi skicka in pengar, och UEFA bara, vi har ett regelverk här som är helt fixat.
Liksom. Och det ser man i Newcastle nu, att det redan är snackat. Det pratade vi, kommer ihåg, om sist när du var här, att Newcastle eventuellt är därför Alexander Isak ryktas till andra klubbar. Jag personligen tycker att kvalitetsmässigt är Isak på rätt plats. Alltså ett lag som är ungefär sjätte bäst i England. Är han bättre än att han ska leda en anfallslinje i ett sånt lag? Jag tycker inte det, men det är ju på grund av att Newcastle behöver pengarna som de här ryktena sipprar ut. Och gällande det här med Manchester City, problemet är där att man exempelvis sålde namnrättigheterna till Etihad Stadium som ägs av sin egen ägare, och man sålde till flera 100% över marknadsvärde, och att inte de reglerna sattes innan är ju...
Nej, ja, alltså, och nu har de väl fixat det att du måste ha fair market value.
Det var nu det typ, precis.
Exakt, det är typ det här året. Ja. Och det gäller väl både tröjsponsor och alltså allting. Så det där är ju, så det har ju hänt mycket sen dess. Och det är det som jag tycker blir så skevt, för att alla är så här, Everton har fått poängavdrag, vad händer med City? Och man bara, fan, det är inte samma sak. Och det tycker jag så här, jag följer inte ens Premier League på det sättet, men jag blir så här,
du skriver mycket.
Folk måste ha koll på det här. Alltså.
Och det är så svårt när man förväntas analysera varför City, och det är, så här, det är ju hot takes på Twitter att du ska sitta och säga att City har gjort det här, Nottingham har gjort det här, Everton har gjort det här, för samtidigt, du kan inte regelverken med sådana extremt komplicerade detaljer. Det är liksom, du behöver ju en juridisk utbildning i liksom idrottsekonomi i England för att förstå det här. Det är som Josip Ladan som är juristiskt utbildad här, han har ju inte koll på det här trots att han är intresserad, så det blir så platt att man ska sitta och tycka saker och liksom hot takes att City måste straffas med 700 poäng.
115 överträdelser, och så är kanske 75 av dem har inte samarbetat med myndigheterna.
Exakt.
Och det blir så här, okej, okay, ska man få poängavdrag efter det? Ja, kanske, för att det kanske ingår i någon sorts, du vet, code of conduct liksom. Men det blir ju också så här,
alltså kringgå systemet, det finns möjligheter, så varför inte? Hade vi något mer intressant på första sidan i Spanien, eller ska vi aldrig stanna åt sidan i Spanien?
Nej, men Gündogans, alltså vi kan vinna Champions League, bara kort för att avsluta den. Det blir ju så här att, ja, ni kan fan göra det. Lottningen ser bra ut. Sen så tror jag att de faller i en final mot... alltså de kan nog slå Arsenal och Bayern. Det kan de absolut. Men om det går som det ska gå, att Real Madrid eller City går hela vägen på den andra sidan, då tror jag att det blir tufft.
Alltså, att El Clasico skulle behöva... alltså en uppsving. Alltså det skulle behövas. Jag saknar ju... man var ju trött på El Clasico om det var runt 2012-2013 med Mourinho, när det var semifinaler och det var Copa del Rey. Men så här, man saknar ju... det behöver ju en uppsving. Alltså det behöver en mer personliga stjärnor. Alltså Real Madrid har ju de här Galactico-personliga, om Mbappé kommer in, de har Vinny Junior, de har Bellingham. Barcelona har ju de här... alltså, om vi tar en Rocky 4-referens. Nu är Ivan Drago gjort i ett ryskt labb och blir dopad, men de känns liksom gjorda i ett katalanskt labb, för de har liksom, alla har samma personlighet, vilket är ganska noll personlighet. Så det behöver få en uppsving. Jämförde jag precis Barcelona med en dopad ryss i en Rocky-film, jag tror det. Du fattar vad jag menar, Ingo. Du med, va?
Ja. Vart vill du gå next?
Ska vi kika lite Italien, eller?
Gärna.
Corriere dello Sport, som är en Rom-tidning, va?
Ja.
Jag har lärt mig det här.
Giorno dei giorni. Dagarnas dag. Och Juve har någon hemlig plan. Det är ju mycket tennismani i Italien nu med Sinner.
Hur är Sinner på grus? Har du koll på det här? För grussäsongen börjar nu. Jag såg att Rafael Nadal, min gubbe, drog sig ut Monte Carlo första grusturneringen.
Fan alltså. Det är kört där alltså.
Men om vi börjar, vi var inne lite på Rom-derbyt, så vad säger det här?
Nej men, så... Alltså Immobile mot Lukaku är en rolig vinkel på det sättet att... De kanske gör sina sista Rom-derbyn. Mm. Och för Lukaku behöver han ju kanske leverera lite. Göra någon mål. Sätta dit någon sånt där för att lämna ett gott minne. För att hittills så har han inte, tycker jag, rosat marknaden helt och hållet. Och det där gäller ganska många i både Roma och Lazio. Så Dybala, du vet inte om han blir kvar. Och så. Så men just det där, dagarnas dag. Är väl kanske lite överdrivet, men det är ju så stort.
Låter som D-Day typ.
Ja, men det är så stort derbyt är i Rom. Och det är ju faktiskt kul med att, alltså, jag tror inte att, alltså Lukaku är ändå ett stort namn i liksom fotbollsvärlden. Dybala är ett ganska stort namn i alla fall. Så att Immobile kanske gör sitt sista derby, och det finns några till runt om som eventuellt gör samma sak, så det är lite extra krydda tycker jag.
Jag hade den här diskussionen med Wilbacher och Svanen för några veckor sedan. Det blev en ganska het diskussion faktiskt. Jag är ju färgad att jag inte tycker om Lukaku för vad han blev i Manchester United, och min analys är ju hur kommer vi summera Lukaku när han är klar med sin karriär, för han är typ inte omtyckt någonstans, alltså det kanske är typ i West Bromwich eller Everton. Eller något i den stilen, men min analys här var, eller min tanke var, att de hyllar ju honom bara konstant, medan jag känner, var det smart av Roma att värva honom till den lönen i den åldern istället för att satsa ungt och bygga om och göra något mer spännande på lång sikt? Istället tar de in en världsstjärna som på något sätt blir ett virus vart han är och lämnar klubben i ett sämre skick än när han kom. Hör du vad jag säger, eller tycker du bara att Roma får chansen att värva en för bra spelare för klubben och borde köra?
Alltså jag sätter mig nog någonstans exakt mitt emellan. Mm. För att när chansen uppkommer, då är jag så här, wow. Alltså för Roma att få in den här killen till Mourinho, helt otroligt. Och egentligen så ska en frisk Lukaku kunna göra 20 mål i Serie A. Det har jag alltid sagt, det kommer jag alltid hålla fast vid. Han ska kunna vinna en skytteliga. Sen tycker jag kanske inte spelet blir tillräckligt bra med Mourinho och sånt där. Men Lukaku när han var som bäst i Inter till exempel. Och jag tycker också att han har fått lite rättvisa för sin tid i Chelsea. För tittar man på alltså Chelsea-Arsenal 2 år sedan där, när Lukaku är tillbaka. Då ser man två lag.
Första matchen.
Mm, och så tänker man så här. Skillnaden mellan de här två lagen. Det är Romelu Lukaku.
Fan vad bra han var.
Ja, och man bara, alltså, så bra är han. Och den spelaren finns ju där någonstans. Men någonting hände med honom när han drog en skada. För att när Lukaku var som bäst i Inter. Kommer han i 1-2, 1-1 på kontring. Då är det mål. Då drar han. Den spelaren inte jag sett i Roma. Jag tycker inte han har snabbheten, han har inte rycket. Och det blir så svårt att bedöma spelare. Det blir alltid den här frågan. Är det systemet eller är det spelaren? Men jag har kommit fram till att det är liksom... Just nu i Roma så är spelaren. Mm. I Belgien så är han fortfarande bra.
Så mot England, bara på Wembley. Jag tycker att han gör väl 1+1. En briljant yttersida till som han slår assist också. Han är briljant.
Och där är han ju en helt annan spelare. Så jag tycker att Roma var tvungna att ta den chansen. Att para ihop också Dybala och Lukaku för att det skulle kunna leda till någonting. Sen så håller jag nog absolut med om att pengen är stor om det inte går till Champions League. Och det kommer inte ge något i framtiden för att han är nog inte mentalt där en fotbollsspelare behöver vara.
Nej, det är så, alltså, hur kommer man summera Lukaku? Det är så svårt. För jag, just den här grejen att han är inte omtyckt som Svanen och Wilbacher har ju aldrig haft honom i sin klubb. Så de kan sitta utanför och tycka, liksom romantisera vad han gjorde i Inter när han var en av världens absolut bästa nior. Jag kommer ihåg att United värvade honom från Everton. Jag bara så här, alltså, Han kan allt, han kan hålla upp bollen, han är stark, han är en bra målskytt, han har en bra fot. Han har verkligen allting. Det är inte många nior i världen just där och då som jag hade tagit före. Men det är någonting, jag vet inte om det är det mentala, att han liksom inte klarar av det över en hel säsong, över
han,
tid.
Han har mycket spöken. Ja. Alltså han tyvärr, och jag tror att det kommer nog, i takt med att han kanske fasas ut ur europeisk toppfotboll eller liksom kanske börjar... lugna ner karriären, eller jag vet inte om han går till Saudi eller vad han gör för att hålla sig relevant, och så alltså, han kanske drar till Milan och blir deras nya, man vet liksom inte, men jag tror att han kommer berätta mycket saker som har påverkat honom, och han är känslig för den typen av saker, och på det sättet är han ganska otypisk för den typen av spelare, för att tittar man hans målsnitt så ser man ju en maskin. Tittar man dock på hur bra han hade kunnat vara, hur många mål han hade kunnat göra, så hade det kunnat vara fler. Och där någonstans, det som jag summerar Lukaku som, är en person som lite för ofta fattat för dåliga beslut. Alltså där och då när han gick till United istället för Chelsea till exempel. Alltså jag tror att han hade träffat Conte direkt. Det hade blivit en helt annan sak. När han lämnar Inter, inte första gången jag fattat att han gick till Chelsea för att försöka ta revansch för stora pengar. Och det är liksom i fotbollsvärlden, är du het, det är bara gå. Men kommer tillbaka till Inter, tar sin plats, och sen så händer det som händer den här sommaren när han liksom bakom Inters rygg börjar förhandla med Juventus och Milan, och helt plötsligt hamnar alltså, och där är det så här, fan, du har ett system klart för dig, du kommer göra 20 mål, du kanske kommer vara nummer två bakom Lautaro, men liksom du är ändå där, du har ett folk som tycker om dig, som stöttar dig, som backar dig, som har tagit tillbaka dig och förlåtit dig för sveket, och ändå så liksom kastar bort det. Där blir jag så här, jag kommer att komma ihåg honom som en otroligt bra striker som har gjort mycket, hade kunnat göra mer, men som när det väl gällde fattade fel beslut.
Känslan är att det kan bli Saudi i sommar, tror jag personligen. Ja. Vi kikar in Gazettan lite, Ingo. Och här har vi alltså, du får jobba på översättningen. Jag har börjat, börjat med Duolingo, men jag har mest lärt mig att beställa på kaféen så länge.
Ja, men här, det är en ordlek här mellan alltså matta, det är galen. Motta är ju Tiago Motta. Så här gör man en ordlek med den galna viljan. Men som då är Motta då. Att liksom alla vill ha Motta. Alltså Bologna vill försöka behålla honom. Och här så står det faktiskt att United är sugna.
Jag såg det igår.
På Tiago Motta. Och alltså jag fick lite skit av alla Barca-fans när jag sa liksom Barca borde ta Tiago Motta. Men jag har landat på att alla storklubbar som vill ha en bra tränare, de borde ta Thiago Motta. Det enda undantaget är faktiskt Liverpool. För att komma in efter Klopp, det kommer inte vara lätt.
Jag gillade att Tutu Balutto i fredagens avsnitt pratade om den här liksom tränarkarusellen som kommer ske i sommar med Juventus, eventuellt Manchester United, Liverpool, Barcelona, Bayern München som letar ny tränare, och tyckte att Gusten hade en bra poäng när han sa gällande Liverpools ersättare att Liverpool borde gå ifrån det här att Manchester United var romantiska och ville ha en ny Ferguson i David Moyes. Man ska nog inte tänka att vi ska äta en ny Klopp och han ska vara i klubben i ett decennium. Vi behöver nog bara se på en tränare. Vem kan göra bäst jobb på 2 år? Sen kanske vi går skilda vägar och hittar en ny tränare. Men just den här romantiska tanken att man ska hitta exakt samma sak som ska göra exakt samma sak. Det går ofta åt helvete.
Det där är min farligaste grej. Alltså, så att jag tycker att många är så här. Ja, men datan säger att Ruben Amorim spelar den typen av fotboll. Ja. Så jag säger okej. Men vad händer när han inte är lika skön som Klopp är? Och när han är en helt annan personlighet.
Exakt.
Och du har 20 spelare som beter sig som barnrumpor och kommer gnälla och inte prestera. Och bara, Klopp gjorde sådär. Alltså det där. Då får omklädningsrummet mot dig och det blir skit. Och så sitter det liksom inte. Och där är jag så här, en klubb som Liverpool och egentligen alla klubbar i världen idag. Tränarna som är kvar så länge som Klopp har varit kvar eller som Simeone har varit kvar. De är få. Alltså vi räknar dem på en hand. Så det gäller bara att hitta en tränare som sätter resultat 1-2 år. Och sen, om det går bra, bra. Om det går skit, ta in en ny. Såklart att man drömmer om att ha en tränare i många år. Och att man kan bygga något långsiktigt. Men så som fotbollen ser ut idag, då funkar liksom inte det. Så jag tycker det absolut farligaste är att gå för någon som ska vara som Klopp. Samma system, samma typ av fotboll. Du kommer inte kunna vara Klopp. Men mer än så, det blir farligt tycker jag. Och det är där jag är så här... Xabi Alonso hade varit skitbra. Alla bara, han spelar possession. Det är så, spelar ingen jävla roll.
Behöver något, ja, du, de behöver
ta något nytt då.
Sen är ju väldigt smart, alltså känslan är ju verkligen att han väntar ut där för att Ancelotti kommer lämna och att han kommer ha ett jävla dream team i Real Madrid. Men gällande det är så häftigt med, om du tar Premier League, alltså de tre tränarna som tränar de lagen som är bästa, deras, alltså de har verkligen en karisma. Alltså så här, Arteta må vara ett psykfall, men jag tror att han, men det är alla på sitt sätt, men jag tror att de är väldigt, de har den här egenskapen att alla spelare dör för dem. Om du kollar på Erik ten Hag och liksom hans karisma när han sitter på presskonferenser eller andra tränare i den ligan, jag tror att det betyder så enormt mycket. Och gällande Liverpools nybyggnation så tror jag att liksom Trent, ett år kvar. Real Madrid börjar knacka på dörren. Van Dijk, ett år kvar, 33 år gammal. Salah, ett år kvar, 32 år gammal. Det är deras kanske tre bästa spelare tillsammans med Alisson som också börjar komma upp i åren. Så det är, nej, Klopp kanske är smart. Ferguson gjorde ju några egoistiska värvningar från Persie exempelvis för att vinna ligan och lämnade en ganska åldrande och dålig trupp som liksom doldes av att han var så briljant och vann ligan med 11 poäng. Men Moyes tog ju över ett Rio, Vidic, Evra. Alltså alla var ju på väg utför. Giggs, Carrick, alltså alla var ju liksom på väg utför. Så det blir spännande att se. Ska vi kika lite? Hade vi något mer på Gazettan eller var det? Vi har väl pratat om det mesta. Kort om Juventus bara. Jag pratade med Olen igår som tror de möter Fiorentina hemma på söndag. Han sa att det är ett helt annat lag när Chiesa och Vlahovic startar, vilket de väntas göra, och håller dem som ganska fina favoriter i den här matchen.
Alltså, de möter ju Lazio två gånger på tre dagar. Skillnaden är att alltså, du går från Chiesa Keen. Alltså det är, då har du backlinjen i ditt eget straffområde och försöker kontra, och det går liksom inte. Vlahovic är en straffområdesspelare, så oavsett hur dåliga de är så kommer han trycka ner laget, komma in i straffområdet, löpa in bakom, och det är ett helt annat lag med de två. Sen så tycker jag, alltså Juve har en vinst senaste nio, det är liksom, nu är det dags att vinna, annars så går Champions League-tåget. Och Bologna,
fin seger i veckan nu mot 2-0, så typ klara för cupfinal.
Ja, exakt. Och det är så här, cupfinal i all ära, men det är Champions League där pengarna är. Om Bologna börjar gå förbi, om Roma börjar komma, om Atalanta kommer, alltså det kommer förstöra Juventus. Så de måste verkligen hitta tillbaka till vinnarspåret, och egentligen så gäller samma sak för Fiorentina.
Vi går in på, alltså, Portugal. Nej, jag är fan ansvarig då. Vi steker Portugal helt och hållet.
Derby där också. Alltså.
Ta Bildt. Bildt, just det. Där kan till och med jag översätta med min...
Großen Bayern-problem.
Kan du översätta eller? Kan du tyska?
Det stora Bayern-problemet.
Jajamensan. Det här klarar till och med min väldigt svaga, godkända gymnasietyska.
Där är det, nu ska vi se, Kimmich, Davis och Sané. Jag tror alla har korta... kontrakt. Ja, så där måste man ju se. Och fan, jag kollade upp det. Sané, han var ju liksom, han tyckte han var världens bästa spelare i oktober. Jag tror att han har gått så här 27-28 matcher utan göra mål. Alltså brutalt. Chatten kanske kan hjälpa
oss. Han är med. Så konstig spelare, för hans högsta nivå i Manchester City och i Bayern München är ju verkligen helt otrolig, men samtidigt verkar ju han verkar ha spöken. Han verkar ha en väldigt, alltså en personlighet som är väldigt problematisk.
Hans lägsta nivå är bland det värsta jag sett. Alltså många brukar klaga på Leao så, men jag tycker hans lägsta nivå är ganska hög. Det här som jag ser av Sané när jag sitter och tittar på, ibland måste man ju sitta och titta på Bayern för att vi har dem i Champions League. Ja. Men Sané lägsta nivå så, och sen så är jag inte säker hur bra han är för omklädningsrummet och sånt. Nej. Och där tycker jag man underskattar lite Bayern, att Coman och Gnabry har varit borta så mycket, för speciellt Coman, jag tycker är en otrolig spelare så.
Kimmich ser jag, det är som red flag när jag ser honom riktas i Manchester United. Alltså en fantastisk spelare, men jag vet ju, han kommer in lite för gammal,
lite för bra,
skriver ett superkontrakt och sen kommer kurvan bara...
Nej, men Kimmich är intressant också, för att där är de så här, de ställer ju ultimatum på Davis, förnya liksom nu, eller, och han bara, jag vet inte ens vem fan som vill bli tränare liksom. Alltså, och det tycker jag är så här, klart att man måste veta vem som är tränare i alla fall. Och samma sak gäller Kimmich. Alltså hur ska han förnya om man inte vet vem som blir tränare? För att, speciellt för honom som har liksom gått från att vara en toppspelare och alltid given till att hamna kanske i onåd lite hos Tuchel. Och bara, Alltså, jag vill spela VM 26. Mm. Om jag ska förlänga här i 5 år, då måste jag fan veta vem som kommer. För att annars kanske jag hamnar på bänken och så missar jag VM och då är jag körd. Och vi ser hur det blir med Goretzka och de här. Så det fattar jag, men det är klart att det är ett stort problem för Bayern. För att ingen av de här klubbarna egentligen printar ju pengar bara så. Utan du måste ju ha, ja, men få ut en försäljning kanske och sen då värva upp. Så det är en intressant position. Och så här, för bara 5 år sedan så var det ju otänkbart. Alltså du vet, Lewandowski bara, åh, jag vill lämna. Och så förnyar han ett år till. Åh, jag vill lämna. Ja, exakt. Alltså så var det ju 5 år. Ja. Nu är det 3 stycken ganska tunga namn som liksom egentligen på riktigt är på väg ut. Så det är en intressant situation i Bayern.
Jag tycker också det där. Jag var ju, nu är det åldrats extremt dåligt. Men jag var ju en av få som liksom, jag köpte ju argumentet varför Bayern München sparkade Nagelsmann och tog in Thomas Tuchel. För just den här grejen, jag brukar ta United som ett exempel. United var ju väldigt romantiska och behöll David Moyes väldigt länge när Klopp fanns på marknaden. Eller jag tror att det var Van Gaal. Hade man då känt så här, även om det är 1,5 säsong in, vi vet att det här kommer inte lyfta. Vi sparkar honom, vi tar Klopp för att han är tillgänglig nu. Då är det där bättre. Gjorde Bayern München analysen att vi tror inte på Nagelsmann. Tuchel är vår, han kanske är borta i sommar. Då kan vi bygga runt honom. Ta honom när vi har chansen. United, jag är helt övertygad om, hade vi klivit på Pep Guardiola när chansen fanns efter sabbatsår så hade han gått dit. Men vi satt bara, nej men vi vill ge David Moyes tid. Ja men fan vad bra det slutade.
Nej, men det, jag är också så här, folk glömmer ju att Nagelsmann hade tappat 10-poängsledning på Dortmund. Och det är så här, och där hade de en sportsledning som tillsatte Tuchel, som säkert diskuterade transfers och problem och sånt med Tuchel. Och de försvann sen när Tuchel skulle in och värva. Ersattes med något jävla transferråd av 8 Bayern-gubbar. Och de där jävla Bayern-gubbarna, det vet liksom inte folk, men det är ju tunga namn.
Det är pampar.
Ja, ja. Och det, där tar det tid att diskutera. Så att Bayern liksom försöker panikvärva McTominay på deadline day eller Palinha på deadline day, alltså det tyder ju på att så här, det här det är ju varit totalt kaos.
Så alltså, värvar man Bayern, Eric Dier, så det säger någonting.
Men en klubb som Bayern, de ska inte värva sista dem på marknaden. De satte Kane tidigt, grattis, men det enda som jag vet om Tuchel är att han sa direkt från början, ja, de här 2 mittfältarna som vi har, de håller inte för mig. Kimmich, Goretzka, de funkar inte. Och jag tror att så här, det, jag försöker vara väldigt tydlig i våra sändningar med att säga, alla målar upp Tuchel som en jävla idiot. Ja, han tog över Nagelsmann, det har inte flugit och de torskar ligan hit och dit. Men Tuchel tog över med tydliga indikationer till sportledningen. De försvann. Sen kommer nya. De gör inget av det han vill. De hivar iväg Pavard. De hivar iväg Stanisic som går till Leverkusen och gör mål mot dem. Mm. När de behöver backar. Och så det enda han sa var, jag behöver sittande mittfältare, en kontrollerande mittfältare. Jag behöver en 8 eller en 6.
Palinha hade varit otrolig.
Ja, Palinha, jag tycker till och med McTominay hade varit otrolig. Bara för att ge en till liksom, bra kropp där. Och han fick inget av det. Och nu pekar alla på Tuchel. Och jag blir så här, jag tror det är farligt att peka så på Tuchel. För jag tror att det där är en riktigt bra tränare. Och jag tror nästa klubb som han tar över kommer göra det bra i liga och Champions League. Det är bara att i Bayern, eftersom att Bayern är ett sånt jävla stort institut. Och alla bara, Bayern, de är aldrig fel. De har gjort så otroligt många felbeslut. Så där jag håller helt med. Jag håller med. De borde gått för Tuchel. De gjorde det bra. Det är allt det andra som förstörde allt. Och där är ju Tuchel jobbigt. Så här. Alltså han är, det är,
jag tror han är inte, en problematisk person.
Han är en glädjespridare. Du vet, alltså så, och så kommer han in till de här tunga namnen. Kimmich och de här. Men alltså, jag har sett Goretzka spela nu hela säsongen. Det ser inte bra ut alltså.
Men det var ju samma med Chelsea. Alltså jag tycker att den perioden är väldigt missförstådd också. Han kom ju in liksom på våren efter en sparkad, kommer inte ihåg på rak arm vem som blir sparkad. Vem man kommer, det är väl Lampard han kommer in för, om jag inte helt fel ute. Vinner Champions League med liksom en stukad och liksom Reece James och Chilwell på wingbacksen där, helt otroliga. Och sen nästa säsong, man leder ligan i december när alla är skadefria. Sen får man skador på båda wingbacksen och liksom det blir inte
också
så
Champions
bra.
League. Alltså de åker ju, de har 3-1 på Bernabéu mot Real. Och så, alltså det är den där sjuka säsongen där när Real bara, alltså Benzema och de gjorde det upp och ner. Men
spela om den säsongen och Real Madrid gör inte sådär.
Nej, för det är lite samma sak som jag tycker att Tuchel i Chelsea innan han blir sparkad då, men också Graham Potter.
Ja,
och det är därför jag tycker att så här, för United så tror jag att Graham Potter är ett helt okej namn att ta in. För att du kommer få en identitet, ett bra spel. Du kommer sätta någonting som jag tror håller länge. Sen så kanske så här, du kanske inte kommer vinna titlar med honom. Men jag tror att du kommer få en mycket bättre grund. Och där är jag lite så här, de två blev stämplade så jävla hårt av tiden i Chelsea när det likt Bayern. Det är fel på klubben, inte på de här tränarna.
Det är
tränarna.
Samma med Manchester United. Sen kan man ju fortfarande peka på att det är fel på tränare med karisma och att det borde se bättre ut. Att Manchester United kan åka till Brentford och vara totalt utspelade. Och sen kommer ett skadedrabbat Brighton till samma arena fyra dagar senare och spelar ut Brentford under Roberto De Zerbi. Och,
ja, men det, för mig är det, som, det är också så här, United. För det som händer i United den här säsongen för mig, det är totalt oacceptabelt.
Ja.
Så är det bara. Och det ser jag liksom utifrån. Jag tror att om man accepterar det som Ten Hag håller på med, då har man glömt bort vad Manchester United är. Alltså.
Ja, nej, jag håller med. Vi går till England. Så att vi hade Guardian, äntligen en Star Sport. Vi tar en pisstidning först då. Ta Star Sport.
Star Sport.
Oh, lite Beatles-referenser är jag väldigt svag för. Rivals band together in bid to axe tragedy chants. Let it be. Och det här hänvisar jag alltså till. Alltså, jag tycker att det är så jävla tråkigt att prata om, för det är liksom... Fick frågan att vi skulle prata om det här i podcasten, men det blir liksom ingen diskussion. Det handlar ju om att det har varit väldigt infekterat mellan Manchester United och Manchester Liverpool. Senaste mötena, även när Liverpool har mött Manchester City, att folk sjunger om Heysel, folk sjunger om Hillsborough-katastrofen, om München-flygolyckan 1958. Det är liksom på den här nivån, jag vet inte riktigt vad mer man ska säga än att folk är dumma i huvudet och borde lära sig bete sig helt enkelt. Men,
nej, det blir ju ingen diskussion.
Nej.
Alltså det blir ju absolut ingen diskussion. Det är bara, jag vill bara och sen, jag är så här, jag har varit med tillräckligt länge för att fatta att när det är fotboll och folk har druckit det de dricker och det är så, och så kommer de här ramsorna fram och någon ska spela lite rolig. Det är bara, det är bara se dem där. Är det Bachelor-klippet som snurrar på sociala medier med de här grabbarna som sitter och kommenterar? Alltså, det händer ju liksom tyvärr, och det är en del av en kultur, och jag tror att desto fler som tar avstånd från det med sina vänner och så, desto färre gånger kommer det här hända, men jag tror att tyvärr så är det här någonting som inte kommer försvinna.
Och det blir ju också lite, alltså så här, jag vill verkligen inte att det ska framstå som att jag tycker att det förstoras upp, för om en gör det så är det för mycket, men ofta är det ju liksom att 10 personer gör att någon står i en borta sektion och gör flygplansgester mot Manchester United, och sen så skrivs det spaltmeter i tidningarna, så bara för att en av 76 000 är dum i huvudet så kommer det alltid vara, så det är nog som du säger ett problem som vi inte blir av med. Vi kör The Guardian.
Står det, channel anger. Stars should channel their anger, okay.
Okay. Kolla Guardian om du trycker upp den.
Alltså, Tenag förresten, något som man måste sluta göra är att snacka efter matcherna. Någon måste ju mediaträna honom.
Vet du hur provocerande det är som supporter eller? Att se insatserna
vi
mot...
Bra, vi spelar bra.
Ja, men alltså, we were brilliant just den också. Och det här att han inte ser något problem. Att, och så här, XG är vad det är, underliggande siffror är vad det är. Man ska ta det med en nypa salt. Man kan använda det för att liksom göra en analys över tid. Men just det här att Manchester United 2024 har flest skott på sig i alla topp 5 ligor i hela Europa, och han ser inte att det är ett problem. Jag tror att vi är på 300 nu. Arsenal har 74.
Mm. Alltså. Jag kollade liksom XG per skott, och det är typ 0,10, så det är inte superfarliga, men det är inte heller superdåliga chanser.
Nej.
Alltså ett av 10 lägen, om du möter så bra spelare som du möter i Premier League, det betyder mål.
Ja.
Oftast. Alltså så här, inte oftast, men ja, 1 av 10, jag tror snarare 1 av 5. Men det är problematiskt att en tränare pratar som han gör, även om han någonstans måste sälja in att, till ägarna att amen, tro på mig, fortsätt tro på mig.
Ja, nej, det blir spännande. Hade vi Guardian, vad...
Ja, men det var ju landskamp igår, just det.
Just ja, det var damlandslaget som spelade på Wembley. 1-1 är väl väldigt bra resultat. England är väl klassade som topp 3-lag i alla fall.
Ja, ja, absolut.
Bra
resultat, bra borta. Rolf gör mål, det är alltid viktigt att stora stjärnor gör mål. Tror det var Kafaji som assisterade. Så på det sättet bra, bra för Sverige. Det blir inte mer snack om SVT-studio än själva matchen. Mediebranschen har det tufft, så är det bara.
Ja, och sen så såg man där i botten att Erik ten Hag uppmuntrade sina spelare att vara arga efter Chelsea-förlusten och låta det gå ut över Liverpool på söndag.
Jag tänkte på att det sämsta som kunde hända Liverpool var att Chelsea vände. För att nu är det i samma läge som det var sist, att så här, nu kommer United. Alltså så här, jag tror att ett United med självförtroende efter en vinst, det hade varit perfekt för Liverpool att möta. Att de kanske blir lite så här, vet ni vad, det här är vår hemmaplan, nu jävlar ska vi visa. Nu tror jag att det blir mycket mer så här, nej, alltså, vi ska ha en poäng här. med döden. Mm. Och det tror jag är mycket svårare att möta för Liverpool.
Jag tycker att det där är intressant, för jag hör vissa som, alltså många kollar ju på spelschemat på Manchester City, Arsenal och Liverpool och jämför med tanke på att det är tre lag i titelstriden, vilket jag tror att det är första gången på, ja men 15 år som så här långt att det står mellan tre klubbar. Och vissa kollar på Arsenals spelschema som jag tycker är klart svårast, och deras argument är att Manchester United borta är inte så tufft i 2024. Spurs borta. Men liksom, du måste ha respekt för historiken i matcherna. Hur mycket inställningen gör att de här lagen, oavsett om de inte har lika mycket att spela för, de vill hindra ditt lag från att vinna titeln. Så jag tycker att även om jag ser Liverpool som klara favoriter, kanske framförallt för att Manchester United har... Det är väl Victor Nilsson Lindelöf, det är Rafael Varane, det är Lisandro Martinez och Johnny Evans som troligtvis missar matchen i backlinjen. Så det blir Harry Maguire som får leda det där på egen hand, är känslan.
Med vem bredvid sig?
Vad fan är han heter?
Ja, han som kom in.
Ja, exakt. Det är liksom vår sjunde mittback. Så på den nivån är vi liksom.
Nu har, alltså det hade han ju ändå kunnat ha lite som ursäkt. Men han kanske inte ska hiva sina spelare framför bussen. Men där kan han ju faktiskt säga att så här, ja. Vi är så skadeskjutna.
Kambala.
Jag är stolt över att vi står upp med de skadorna vi har i backlinjen. Mm. Det kan man ju faktiskt säga.
Exakt, men det är det som har blivit så provocerande för mig. Att vissa använder det som enda argumentation att det inte ser bättre ut. Och det är som matchen senast mot Brentford. Så är det ju bara...
Men sen när Lisandro, inte sett när alla kommer tillbaka.
Exakt, Lisandro Martinez hoppar in i 70:e minuten. Och Casemiro hoppar in i andra halvlek. Då är det bara Luke Shaw som saknas. Och vi är fortfarande fullständigt utspelade.
Och det är också så här... Det är ju hans gubbar också. Alltså ja. Lisandro Martinez är en sjukt bra spelare. Mm. Men om du har värvat honom för stora pengar och han är skadebenägen och han inte kommer tillbaka och du kanske stressar honom tillbaka, då har du ju problem. Men för mig är det mer så här, om man bortser från allt det där, sättet du vill spela på ska kunna synas med oavsett skadorna du har. Och jag tycker absolut, Luke Shaw, uppspel, vänsterfot, vänsterfotad mittback eller vänsterback, det är klart att det gör en stor skillnad i sättet du spelar fotboll på. Men för mig är det liksom det offensiven. Jag är så här, okej, okay, United ska vara ett kontringslag, okej. Okay, men då måste ju defensiven se bra ut.
Exakt.
Alltså, kan inte packa 10 man i straffområdet och släppa till 20 skott per match mot skitgäng. För att United är inte sämre än alla de här skräpgängen som de möter har varit utspelade mot. Alltså, jag tänker på Nottingham, jag tänker på Wolves, jag tänker på varenda en av de där lagen. Så det är där som är så här... När folk bara, ja men vi har haft skador då, men är United sämre än lagen de möter?
Nej. Det är det som är grejen.
Det är samma som vi har sagt om Juventus, att så här, alla bara, ja men truppen är inte tillräckligt bra hit och dit. Så, men, är de sämre än Bologna? Är de sämre än det laget? Är de sämre än det? Och nu ligger ju ändå Juventus trea och har legat tvåa långa delar av säsongen. Så det är där det blir ännu mer beklämmande för United, för att de ligger sämre till. De åker ur Champions League-gruppen.
Ja, kommer sist dessutom.
Alltså mot Gala och FCK. Alltså, så här, jag blir så här, jag vet ju att du är emot det, men jag är helt chockad över att United, det finns United-fans som försvarar Ten Hag. För mig är det, då har man börjat acceptera en mediokritet som en stor klubb som United inte ska ha. Mig är fullkomligt oacceptabelt. Då folk säger att jag hatar på United.
Ja, nej,
jag växte upp och gillade United för Beckham och alla de här. Ja. Så jag blir bara så här, nej. Någon måste bara sätta ner foten.
Jag fattar ju inte den här debatten att, så här, att folk tror att jag har en agenda mot en tränare. Jag säger ju det för att jag nöjer mig inte med att vara mediokra. För att jag ser United som en klubb med förutsättningar att vara bland de bästa. Och då nöjer mig jag inte. Och min frågeställning blir så här. Tror jag att Manchester United med Erik Ten Hag kommer kunna utmana Arsenal, Liverpool, Manchester City? Svaret är nej. Varför ska vi då bygga vidare och ge honom sina spelare ännu mer med tanke på att de spelarna han har nu inte har levererat
man
över
måste,
tid?
Man måste också se för första säsongen så tyckte jag, fan vet du vad, han löste det bra, han löste Ronaldo-situationen. Det fanns en resultatmässig förbättring.
Han löste Maguire också på ett bra sätt.
Så liksom då fanns det något du kunde peka på konkret. Här har vi något som faktiskt funkar.
Mm.
När du sen går ett transferfönster, spenderar stora pengar och inget ser bättre ut. Då är det rökt för mig. Och det är där jag blir så här, där måste man faktiskt kunna omvärdera åsikten man har haft om Ten Hag. Att fan, det gick jävla bra. Han var faktiskt bra. För att han visar att jag förtjänar inte det här förtroendet. Nej. Av fans och tycker och allt vad det är.
Och ser man till förra säsongen, alltså kollar man underliggande siffror, så var det verkligen en ganska rejäl överprestation.
Ja, Rashfords formtopp där ledde ju till Champions League.
Ja, nej men verkligen. Och jag minns de här två första matcherna när det var verkligen, nu ska United börja spela som Ajax, spela ut från backlinjen, och vi torskar rättvis mot Brighton i premiären 1-2, blir överkörda mot Brentford 0-4, möter Liverpool i omgång 3, och då känner man ju liksom, han kommer typ få sparken för att det såg så dåligt ut. Då går ju han in och ändrar sitt spel fullständigt, så han ger ju upp sin identitet redan i tredje matchen för att nå kortsiktiga resultat. Och jag tror ju nu när vi summerar den här säsongen att det där var farligt, även om vi tog en ligacupfinal eller vi en ligacuptitel, vi gick till FA-cupfinal, vi gick ganska långt i Europa League, det var en skada på Lisandro Martinez som blev ganska avgörande mot Sevilla där, men vi vann kortsiktigt men förlorade långsiktigt för att han gav upp vem han är.
Jag tar in Ten Hag för att få fotbollen han spelar X. Det var exakt det som gav honom jobbet.
Ja.
Och han säger, ja, men jag kan inte spela det med det här materialet. Okej, men varför då värva till halva X då?
Nej.
Värva något annat då? Värva ett kontringslag, alltså fattar du? Det är där,
och vissas argument blir också så här, jo men han ville ha Frenkie de Jong. Ja, men han fick Casemiro, han ville ha Harry Kane, han fick Rasmus Höjlund. Jo men Jürgen Klopp vill nog ha Mbappé. Ja, alltså du kan inte skylla på att du inte får världens dyraste, bästa spelare i den positionen. För att, liksom,
speciellt inte när du har värvat Antoni för 1 miljard och så. Och så här, jag tycker Antoni nu har han ryckt upp sig lite, men det har ändå gått 2 år. För den prislappen på den typen av spelare, alltså så här, när det är tränarens gubbe. Oh, jag säger så här, när du tar Höjlund för den prislappen, det är en helt annan grej, för då är det mer en talangvärvning, du får ge honom tid och allt sånt där. När du tar in tränarens gubbe, hans spelare, samma med Onana, då måste du få resultat direkt.
Ja men verkligen, hur ser det ut för dig? Ska du pipa iväg nu eller? För
jag... 5 minuter kan du få om du vill ha.
Nej men fint, jag har faktiskt värvat 2 ersättare till dig så här, spontant på morgonen. Så nu kommer Britt Runket på riktigt in. Tjena!
Länge sedan, det är bra.
Hur är läget?
Bra. Ja.
Pierre, fan vad trevligt, helvete alltså.
Ja, så
Runket kommer in och kastar ut mig
alltså. Vad åker du direkt till studion nu eller?
Nej, men jag ska plocka upp Astrid från Solna och sen drar jag till studion.
Jajamensan, vilka har vi i studion?
Jag, Gusten, Astrid.
Härligt. Här har vi ännu mer brittrunk med kavaj och hela skiten.
Oj, fan, det kändes bra att lämna över här ändå. Jag måste bara säga hej då till chatten också.
Ja. Bra Sia. Kika på Seymour-sändningen där vi kör alltså Milan Lecce och Derby della Capitale. Vi
hörs. Tack så mycket.
Stort tack för det. Tack att du...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Come. Kalle sitter, du sitter där.
Ja.
Så välkomnar vi in Pierre Hertin, Arsenal supporter som känd från Rubertania också. Så vi fick en liten ersättare till Bylund. Vi hörs igen. Har du allting? Ja. Vi hörs det, jag kör hårt idag. Och sen så när Bylunds flyg ställdes in så skickade vi in en förfrågan till
Är du en gammal medlem i LFC-podden eller är jag status där egentligen?
Ja, det stämmer.
Det stämmer. Men du och jag har ju spenderat några kvällar i Liverpool, så det är så vi känner varandra. Så tänker att du ska få göra en riktig debut här. Inget jävla LFC-podden, så nu ska vi brittrunka rejält sista halvtimmen i det här programmet, tycker jag.
Ja, men det känns bra.
Lite allsvenskan kanske vi kan smyga in på också. Det är faktiskt andra omgången och en väldigt het andra omgång där Pierre var på plats och såg Djurgården nere i Göteborg ta 3 ganska enkla poäng. Ska vi börja med lite allsvenskan innan vi går all in brittrunk? Vilka har Djurgården i helgen? Det är Häcken hemma på måndag, va?
Måndag, ja. Så tyvärr ingen helgmatch. Nej. Men passar ganska bra för mig dock. Ja. Med Arsenal ikväll och egen seriepremiär imorgon och sen Djurgården på måndag. Så ja, fotboll varje dag.
Den jävla helg du har och det jävla medgångslag du har också. Arsenal som slåss om en ligatitel och Djurgården som var ganska stora frågetecken inför säsongen, men efter kuppspelet och värmningarna man har fått så har väl allt gått från klarhet till klarhet. Och kul att vara Djurgården nu.
Ja, det måste man säga, och väldigt bred trupp. Nu blir Kylle borta hela våren troligtvis, men ändå
gick foten av eller vad?
Det är någon typ av benbrott då. Ja. Intressant hur det mittfältet formeras och hur det prioriteras med Ekdal. Sabovic går in före honom i Göteborg. Och Mange är ganska frysbox, men ändå kommer in och gör jobbet. Och tydligen han var inne i omklädningsrummet med Schiller efter att han gick ut. Så av vad snack igår så verkar Mange fortfarande vara en fin kapten och alltså karaktär.
Han har väl inget riktigt val där. Hur är dina känslor i allsvenskan, Kalle?
Nej, de är obefintliga faktiskt, tyvärr.
Det är så.
Jag har en gammal romans till Gävle IF på
Pelle Olsson och Pelle Johan tid. Jonas Lantto.
Ja, extremt. Norrlands Messi som han även går under.
Exakt, vad fan har vi i allsvenskan att se fram emot? Det är ju två intressanta matcher idag ändå. Mjällby som tar emot IFK Norrköping 17-30. Mjällby som började med en stark 1-0-seger mot Häcken borta i premiären. Och i Norrköping som folk var positiva trots 1-5 i röven mot Malmö, vilket jag blev lite förvånad i. Och sen så har vi alltså Stockholmsderby som det faktiskt är, mellan BP och AIK på ett väldigt ganska tomt Tele2.
Ja, omdiskuterad match.
Ja, men verkligen. AIK går ju ut i en gemensam protest och uppmanar alla till bojkott för BPs engagemang i att tillsätta Fredrik Reinfeldt och framförallt att driva VAR-frågan i Stockholm. Sa jag det här rätt nu eller? Jag tror det.
Ja, det lät väldigt bra.
Ja, det lät
men jag såg
bra.
Även deras tweet i morse, AIK, spelarna och supportrar ihop, och att de skrev VAR, v.a.r, ser du borta premiären.
De är jävligt bra på marknadsföring, AIK, och presenterar bortatröjan idag också, som jag tyckte var väldigt, väldigt snygg. Malmö tar emot Hammarby.
Morgon.
Ja, jävla fin match. Offensiv match är känslan. Malmö bjöd på en rejäl körning i premiären och Bayern imponerade, får man ändå lov att säga, med Kim Hellberg som gästade Tuttosvenskan igår. Rekommenderad lyssning faktiskt.
Intressant vår med många heta matcher, och Djurgården ska möta Malmö innan Svenska Cupen-finalen sen också.
8500 biljetter per lag, va?
8-3, ja. Men nästa otroligt bra tilldelning.
Ja, nej, men kul att det blir 50-50. Det blir mer så här, alltså, om vi tar Englands vinkeln, att det blir liksom 50-50 i en cupfinal eller semifinal. Nu är det på Wembley, men det har ju verkligen någonting att Malmö inte blir helt hemmalag, att det blir liksom uppdelad arena. Jag tror att det blir en riktigt mäktig final.
Och sen 1 maj, röd dag. Skulle jag ligga på Kristi Himmelfärg, men så flyttar de på grund av Eurovision.
Ska du ner där?
Ja, det är tanken. Ja. Så vi väntade ju på biljettsläppet, kom ju där igår, eller informationen. Ganska dyra biljetter dock, otroligt dyra. 560 tror jag dyra, så låg på billigaste 260 klack. Sektion,
ja, men jag köpte faktiskt biljetter till Stockholmsderby om 2 veckor och jag tror jag betalade typ 570 spänn, och så här, allsvenska supportrar klagar på Premier League-priser. Det här är ju Premier League-priser. Allsvenskan kanske är på väg ditåt. Men kort bara, känslan som djurgårdare, jag var inne på att det känns positivt. Gulliksen har kommit in, Lukas Bergvall är helt otrolig den tiden ni har honom. Åslund är redan värvad som ersättare, men vad är målsättningen? Alltså Malmö är ju så jävla bra. Har man som målsättning att vinna, eller är det bara liksom, vi har kul så länge det går?
Alltså, för att dra en parallell till England, så känns ju de lite som Manchester City var kanske för 2 år sedan. Att går inte de och vinner, det är lite som Axén säger, att min morsa kunde ha tränat laget till ett guld. Men det ligger ändå någonting i det, med det spelarmaterialet så ska det vara en grov tabba att inte gå och vinna guld. Men Samtidigt är det en lång säsong och det är många platser där bakom som är mer intressanta kanske. Men det är klart det är positivt att vara med och slåss om. Det är väl klart målsättningen man pratar om inom Djurgården.
Ja, nej men det har gått väldigt fort från att Kim och Tolle ifrågasattes för bara 4 månader sedan tills att man är på en väldigt bra plats nu. Det var även att Bosse ifrågasattes för förra transferfönstret eller förra säsongens 2 transferfönster där typ inte en enda spelare är kvar i truppen, va? Förutom Lukas Bergvall.
Ja, precis. Och även i början på det här året så kritiseras han ju. Många som är ute och svingar tidigt. Det är ju en lång försäsong, men att man börjar se i träningsmatcher innan kuppspelet att det inte ser tillräckligt bra ut, men... Nej, just nu så kan man inte klaga.
Nej, det förstår jag. Det ska bli kul att se Malmö-Bajen, ser fram emot väldigt mycket. Just hur Kim Hellbergs Bajen, jag tyckte det var intressant när han gästade Toto-svenskan. Han sa liksom, om vi tar en parallell till Premier League som vi lätt gör, att när vi är ifrågasatt mycket hur Tottenham spelade mot Chelsea med 9 man, att man liksom inte övergav sin identitet. Dejan Kulusevski gick ut och pratade med om just den här matchen i det här The Players Tribune, att det liksom det bygger vår mentalitet och inställning att vi anpassar oss inte. Och Kim var inne på det här att det är klart man måste anpassa sig lite om Malmö har bollen, att man får sitta lite djupare och att vi kommer hamna i perioder när vi spelar med 6 backar i en match, men vem är jag att säga till mina spelare att det vi har tränat på hela försäsongen, nu möter vi ett för bra lag, så nu ska vi övergå det här och parkera bussen. Det är inte jag. Vad sänder det här för signaler för tränarna? Så ja, det ska bli kul att se hur Bayern tar sig an den här matchen mot Malmö som imponerar minst sagt.
Ja, det blir ju ett annat typ av motstånd mot möta Kalmar hemma på Tele2-mattan. Så, ja. Nej, men det är mycket sör kring Bayern, känns som.
Jag har ju absolut ingenting till övers, men Kim Hellberg är min broder, så jag önskar honom all lycka, vilket är problematiskt, för som sagt, jag har inte mycket över till Bayern. Ska vi gå över och prata lite Premier League? Kalle Sundqvist, Liverpool supporter, lite bakfull.
Nu är det faktiskt okej, okay, men när du ringde mig i morse, då var jag inte stark.
Nej, jag skrev ett klassiskt, ring mig, Bylunds plan är inställt, vill du vara med i sändning?
Ja, och, nej, den var tung där och då, men ja, men, en frukost senare som man på banan.
Ja, det hjälper väldigt ofta, men fan, supermatch på söndag, tänkte säga toppmatch, men det är det absolut inte. Men en stor match får vi ändå lov att säga att det är Englands största, om du frågar mig, med tanke på att det är de 2 mest framgångsrika klubbarna i landets historia. Vad... Om vi tar matchen först innan vi går in på lite titelstrid och bakar in Arsenal i det hela, vad är känslan inför söndag?
Alltså, man får ju inte bortse från att det brukar ju kunna vara så att de här matcherna spelar liksom sitt eget liv, där form och status och allt kan sättas åt sidan. Men jag tycker det känns att man har tappat den lite med Manchester Uniteds kräftgång. Senaste matchen i kuppen visade något annat, och det var väl förlust när 2 eller 3 senaste på Old Trafford för Liverpool.
Ni har väl 5-0. Förra året vinner vi, året innan det är ju 5-0.
Ja.
Fan, ni har vunnit 5-0 på Old Trafford och 7-0 hemma senaste 3 åren. Det är så mörkt alltså, fy fan. Det där för mig när Manchester United var bra, vi hade ju alltid enorma problem att komma till Anfield. Alltså enorma problem med just den här lilla planen, intensiteten, stämningen på läktaren, det fientliga. Gary Neville pratade ju liksom att de ville inte åka till Anfield. Men jag har inte känt det där, även om Liverpools statistik på Old Trafford inte är toppenbra, även de senaste 5-6 åren när Liverpool har varit så tydligt bättre. Jag ser ju inte att ni har några problem spelmässigt egentligen, för att ni, alltså er briljans, jag tycker att den är så tydlig. Förra året hade ni mellansäsong och då vinner vi, men när ni har varit bra så har ni ändå haft ganska enkelt för oss i känslan. Så det blir kul att se. Sia var inne på att Chelseas sena vändning mot United var det sämsta som skulle kunna hända för Liverpool. Vad tänker du om det?
Jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror att dels en ganska stor besvikelse över matchen i sig, förlusten. Men inte minst så tror jag nog att det är också en hel del tändvätska inför matchen imorgon. Uniteds säsong är ju inte över, ska jag säga. De har ju kuppen att luta sig tillbaka på. Till din stora glädje. Men skulle jag sitta i Manchester Uniteds, alltså, omklädningsrum, så tror jag nog att det stora i den matchen, det är ju att förstöra titelkalaset liksom. där hittar de nog en hel del tändvätska och förlusten senast.
Jag vill ju verkligen tro det. Alltså för oss supportrar, nu får ni tycka att jag är dum i huvudet, men jag vinner ju hellre den här matchen än semifinalen mot Coventry. Alltså,
ja, det förstår jag.
Nej, men alltså, det är verkligen så. Jag vill inte. Alltså, jag vaknar väldigt sällan och är glad när jag tänker på fotboll. Men det kan göra mig varm i kroppen att Liverpools enda titel de senaste 35 åren togs framför ingen publik alls. Jag vill inte att Klopp ska få avsluta med en till. Och kalla mig småaktig, kalla mig parodisk, men det är viktigare än att vi vinner den där FA-cupen. Så är det.
Ja, vi är ju samma båt. Men att bara komma tillbaka till söndagens match. Jag är svårt att se hur det ska bli tändvätska med tanke på bara den situationen ni är i. Eller att det känns som det mer kanske slår ner.
Ja.
I ett balanserat, homogen lag, då är det klart att bli tändvätska, men med den djupa sits ni är i så känns det som att jag tänkte i alla fall direkt efteråt när Chelsea får in 4-3 där stängs nästan ner säsong, att det bara är kuppen som kanske laddas om för att hur ska spelarna hämta sig mentalt för den kollapsen, det blir 4-3 målet, det är ju barnivå hur man släpper in
det. Alltså det är typ att det känns som en mardröm. Alltså jag kunde inte tro att det var sant. I början jag var bara så här. Jag var inte arg. Och sen börjar man läsa mer och mer om man ser Erik Ten Hags uttalanden efter matchen. Då börjar koket och brinnet komma när man ser Twitter och sociala medier. Men just då är jag bara så här. Det här händer inte. Alltså det är liksom som en dåligt skriven komedi som bara vill håna mig och mitt liv. Att jag ska må så dåligt som möjligt. Men gällande United, att när vi slår Liverpool, går på landslagsuppehåll, då är liksom känslan på många sätt bra. Vi ska möta Brentford, alla skadade spelare börjar komma tillbaka, Lisandro Martinez är tillbaka, Casemiro är tillbaka, det är bara Luke Shaw som saknas. Och sen går vi ut och gör den platt matchen. Så det är därför jag tycker på något sätt att när United, när det talas om minst för Manchester United, exempelvis bortamötet mot Liverpool som vi faktiskt får 0-0 på, och även om Liverpool skjuter många skott den matchen så är det nästan United som skapar de farligaste chanserna. Så det talar för att United kan göra en bättre match än vad man tror, för att man har levererat när man har varit som mest nedräknat den här säsongen, men likväl Liverpool är så fruktansvärt jävla mycket bättre lag.
Ja. Vad är status backlinjen för morgon?
Faktiskt inte hört någonting. Evans klev ju av efter sina 20 minuter. Han är väl typ den femte spelaren som har liksom skyndats tillbaka för fort. Kambala kom in, så det är han och Harry Maguire som jag tror är de enda friska mittbackarna. Rafael Varane har ju klivit av ganska många gånger och sen mirakulöst spelat och sen klivit av igen. Så vi får väl se helt enkelt. Men
Lindelöf säsongen går natt.
En månad. Det kom ju ut nu i onsdags att Vigge och Lisandro Martinez minst är bort en månad, vilket är tråkigt för jag älskar Lisandro Martinez och ska åka över om 4 veckor. Så ser mörkt ut, men Arsenal då, som tar sig an Brighton borta, en tuff jävla match, men ett roterat Arsenal som åker till Amex Stadium.
Ja, sen hoppas jag inte på lika mycket rotation som vi hade mot Luton i veckan, för det här är ju en annan match och Brighton borta har varit tuff senaste åren, även om förra säsongen gjorde en väldigt bra insats där, men åkte dit med helt komplett trupp på nyårsafton. Men jag är klart orolig inför ikväll. Saka lite tveksam till spel. Man trodde ju att han vilades i onsdags, men återstår att se om han spelar. Jag vet det. Det är klart att det känns stabilt bakåt, men vi har 2-0 hemma mot Luton är bra, men det är lite småknackigt anfallsspelet, att det inte flyter på kanske som det gjorde.
Alltså var det inte lite också att det var en sån extremt roterad trupp? När ni gör 2-0, då är det så här lite, nu sparar vi energi. Jag personligen lägger ingen vikt i att det såg dåligt ut mot Luton. Man roterar så. Vilka, det är väl Rhys Nelson. Vad har vi mer som startar offensivt?
Du har ju Havertz. Vi hade väl Jesus, eller blanda ihop med City-matchen nu. Han kliver in istället för Trossard.
Ja. Ja, men det är en extremt. Och sen Partey spelar på centralt mittfält. Smith Rowe som är väldigt glädjande att se honom vinna man of the match. Väldigt kul att se honom göra den insatsen. Men det är ett väldigt, alltså att man ställer över Ödegård spelar också. Men det är ett väldigt roterat Arsenal förutom backlinjen. Så jag tycker ändå, det handlar om att vinna. Man håller nollan, man spikar igen. Det är nu man ska liksom visa att man är tillbaka på den offensiva vägen som man visade i början av 2024.
Jo, och sen att den defensiven fortsätter att vara intakt är så viktigt för oss. Vi var inne på det i Rule Britannia igår, men att jag är väldigt nöjd med den poängen vi tog på Etihad och att vårt försvarsspel är som det är nu, när vi kanske de senaste 10 åren har, ja, men har blivit lite skrattade åt, när vi har haft
Rob Holding,
om vi går ännu längre tillbaka, Mustafi, Philip Senderos, vi har William Gallas, ja, men då pratar vi bara centralt, men nu är den intakt.
Korsel, ni gillade jag alltid.
Ja, men hade även sina ligacupfinalen 2011, han tappar. Och,
Birmingham va?
Ja, exakt. Ja. Mardröm.
Seb Larsson vinner ligacupguld. Mm.
Men nej, är otroligt stolt över att vi har den backlinjen nu. Och förra våren när vi kollapsade så känns det mycket som att det är en backlinje som väger så tyngt bara på William Saliba. Så det och sen att förhoppningsvis inte få fler tapp framåt. Så det blir intressant, men det kommer bli oerhört tufft nu när vi ska in i Champions League nästa vecka också.
Jag vet ju att du har sagt, eftersom Arsenal aldrig har vunnit Champions League, att du prioriterar Champions League-segern högre än ligan. Hur tror du, om vi bara får spekulera nu när vi går in, ska ni gå hela vägen så är schemat tufft satan. Det är ett dubbelmöte mot Bayern München, det kommer bli ett dubbelmöte mot Manchester City eller Real Madrid som ska klämmas in i de här sista 8 matcherna, där ni troligtvis måste gå rent. Ja. Hur tror du att Arteta kommer ta sig an den här rotationen och vad kommer han satsa på? Eller blir det liksom bästa laget all out hela tiden med små, små rotationer?
Ja, jag tror ju mer på det. Och jag tror han lärde sig av förra året när vi åker ut Europa League, så pratade alla om att det här var väldigt bra för oss. Men det känns lite som att det är att vi tappar vinnarmentaliteten och det flowet vi hade då. Mm. Men jag hoppas verkligen vi går för allt. För det har varit en tuff säsong. Men kollar man och jämför med topp 3, kanske topp 5, topp 6 lagen. Så har ju vi haft bästa status i form av skador. Mm. Och då har vi ändå spelat gruppspel i Champions League. Och vi har nu haft en tuff åttondelsfinal mot Porto i det dubbelmötet. Så jag ser ingen anledning till att vi inte ska klara av det. Men självklart behövs det göra rotationer i matcher som vi hade nu mot Luton. Spelar vi idag och gör en bra första halvlek, så hoppas jag att det kommer, att vi har gjort minst 2 byten när vi kommer till minut 60. Och det tyckte jag saknade lite under hösten. Att Arteta gör lite sena byten i matchen, när man säger att leder vi 2-3-0, ut med de viktigaste.
Här är det ju bra att det har blivit 5 byten, om man liksom ser för toppklubbarna. Så det kan ju bli orättvist, för de breda trupperna avgörs ju mer. Som om City vinner, om City gör 2-0 tidigt på Palace ikväll, eller idag, 13:30 i lunchmatchen, så tror jag att de kommer göra väldigt tidiga och snabba byten för att spara benen inför de möter Real borta på tisdag. Ja. Så det är tufft.
Men om du backar bandet, alltså ett år från nu, var ju typ då det började balla ur lite för Arsenal. Ja. Alltså där titeln egentligen rann dem i händerna.
Ja, det tycker jag många glömmer bort, att det var så pass sent. För många har redan pratat om att det ser bättre ut i år. Men det som du säger, det kom ju väldigt sent. Och då rasade det totalt.
Ja, och sen lite så. Alltså både Liverpool och City har ju kanske mer än Arsenal varit i den här situationen innan. I synnerhet Liverpool och City har ju slagits mot varandra varje säsong i stort sett. Men alltså backar man bandet ett år från nu, när det började liksom rinna Arsenal i händerna, så känns det ändå som att de kommer nog ganska mycket starkare ur det den här säsongen. Där och då var det nog lite mycket nytt, supportrande, mycket hopp, Arteta och alltså truppen, det känns som att det var väldigt mycket, de föll lite på sitt eget alltså fall, man ska säga.
Ja, nej men och många kopplar ju till att när William Saliba är skadad under förra våren, och han går ju sönder i hemmamötet mot Sporting Lissabon, där vi sen åker ut. Och det är ju efter påsk, vi har ju förra året Liverpool vid påsk, och många pratar om att tappet börjar där, men sen har
det
vi
väl många kryss borta. Där efteråt också.
Vi har West Ham borta, därefter kryss, sen har vi Southampton hemma, kryss. Så det är ju lite många matcher vi kastar bort det på, och jag tror, lite som du är inne på, jag tror vi mer har lärt oss utav den delen. Sen så blir det såklart annat nu med att spela en kvartsfinal i Champions League samtidigt. Men jag hoppas många läxor att Arteta drog ut av det, och att vi ska bära oss, att det ska bära oss genom det här. Men det är klart, det är oerhört stora matcher, och vi har många i vårt lag, om man jämför med City och Liverpool, som inte har varit i den här situationen tidigare. Så som grupp så är det nog någonting nytt om man jämför med Liverpool och City och den rutinen som finns hos vissa spelare.
Det där är så intressant, för det är så lätt att sitta utifrån och spekulera det här, men jag tycker att det är intressant när Gary Neville och Roy Keane och den typen av pundits pratar om just den här saken, att vanan att vara i en titelstrid, vad som jag har inte sett den. Bylund snackade i Rule Britannia igår att han har börjat se Manchester Citys dokumentär som går på Netflix i 6 delar, att Pep Guardiola säger inför mötet mot Arsenal att utåt sett hela tiden en match i taget, en match i taget. Men att han säger det inför snacket, idag slår vi Arsenal, sen vi kommer inte tappa en poäng till. Alltså vi kommer inte tappa en poäng till, och just den vetskapen, de har gjort det tidigare, de vet hur man gör, de har kvaliteten. Jag tror att det gör så mycket, medan Arsenal, utan att man ser det förra säsongen, kolla bakåt, de vet att City har det där i sig. Jag tror att man har lärt sig så extremt mycket, man har fått in en vinnare i... Och då menar jag inte vinnare att han har vunnit massa titlar, men en vinnare i mentalitet. I Declan Rice tror jag är vitalt. Kai Havertz har vunnit titlar, även om han liksom svåranalyserad karriär i Arsenal än så länge. Men just bara grejen att han har vunnit Champions League. Alltså jag tror att det gör väldigt mycket. Han är van att spela med spelare som har vunnit. Medan Arsenal, som du är inne på, du var inne på backlinjen, att man har skrattat åt det. Jag har ju skrattat lite om åt vinnarmentaliteten i Arsenal. Att det har varit lite som en loser. Fattar du vad jag menar? Utan att, bli, att det ska vara provocerande. Men alltså att det har varit liksom förlorarmentalitet på i stort sett alla spelare. Från när Xhaka kastade av sig binden på mittplan. William Galla satt och grät och vägrade gå av planen. Alltså hela den 10-årsperioden sen runt 2010 när ni på riktigt slutade utmana. Även om ni utmanade lite Leicester-säsongen. Men det har verkligen varit att jag inte tagit Arsenal seriöst. Nej. Det gör jag nu. För att det är vinnare i truppen.
Ja, och det är intressant att du reflekterar där med Xhaka kassabinden. Det är ju ja, precis före pandemisäsongen och hur vi kommer igenom det. Det är ju Artetas första år också och han vinner ändå titeln i FA-cupen och att ändå forma det laget vi har nu från att vara kanske kritiserad där första två åren med att ha lite misslyckat lagbygge så har han ju hela tiden pratat om ett projekt och att han fick nu någon fråga på presskonferens, ah, vi är i fas 4, det är ingen som fattar vad det är. För nej, det vet man ju också bara internt vad fas 4 betyder. Men det är i alla fall utifrån kan man säga att vi är på en väldigt bra plats. Men sen gäller det ju då att många vinnare kliver fram. Och det är inte alla som har varit i den situationen. Men en sån som Declan Rice är ändå, han vann med West Ham även om det är som att vinna Gotias Cups C-grupp liksom. Men,
såg en bild från ett West Ham-konto där det var typ såhär, ja men London-spelare, någon Chelsea-gubbe hade Reece James hade Champions League-titeln, Declan Rice hade liksom Conference League-titeln bucklan, sen såg jag Samuel Saka där, han hade sin peripirisås från Andos.
Men det känns ju också, Arsenal känns ju alltså ganska själv, alltså det finns en självklarhet i Arsenal ju också som inte har funnits tidigare. Jag vet inte om det är Europa för att de har vunnit många matcher med alltså 5-0, 6-0. Alltså det är ganska tydliga segrar och det känns lite som att den här maskinen som man kan se lite Liverpool, alltså guldsäsongen sitter ju. Sen, alltså man får inte vaggas in i någon falsk trygghet över det heller, att man har vunnit många matcher med 5-6-0. Du nämner det lite där, 2-0 utan, alltså det är ju Det är de matcherna man måste vinna. Så nu handlar det ju bara om, kanske inte för Arsenal och City, men för Liverpool är det ju verkligen så. Vinna varje match, vinner vi ligan.
Jag var inne på det i podden igår också, att ja, men som förra året, innan vårt fall, då har vi som en match. Bournemouth hemma ska vara självklar. Men vi vinner den med matchens sista spark, 3-2 efter att ligga under i två lägen. Det finns inga självklara matcher, men det är just nu, sista åtta matcherna, det är... Ja, det kan komma hjärnspöken hos vissa lag och bara kolla, jag tycker Liverpool inte var självklara nu i veckan, men efter man gör 2-1 så släpper det ju, men det 2-1 tyckte jag kom från ingenstans med tanke på hur matchbilden var innan.
Jag tycker inte Liverpool, alltså för mig som inte vill att Liverpool ska vinna ligan, jag tycker att Liverpool inför AFCON så var man helt otroliga, sköljde över alla motståndare, sen kom liksom AFCON, skadorna kom och liksom Van Dijk är ju egentligen en, Trent gick sönder, Alisson gick sönder, Salah gick sönder efter AFCON och man fick spela in med liksom Jadon Dance och allt vad de hette. Då var det imponerande att vinna utan att man visste vilka spelarna var. Nu har, när alla spelare i stort sett har kommit tillbaka, man vinner men man imponerar inte. Och det är det som jag tycker talar emot Liverpool. Så när det är en styrka att i slutet ändå lyckas vinna. Men det blir intressant. Vi ska faktiskt ringa upp Robin Bylund som är strandad nere i, vad var det AIK kallar det, Grötia.
Han måste ju börja flyga med mer rätt bolag och lite sådär.
Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Men innan vi får in Robin i sändning så måste vi pusha för ett event som sker nästa onsdag på O'Learys 12, alltså den 17
13 april blir det en maxad kväll där vi tillsammans med ATG förenar världens bästa fotboll tillsammans med stekheta travtävlingar från både Sverige och Norge i en VS86. Det är returmöten i Champions League-kvartsfinaler. Nu ringer bilen in här. Bra, klicka honom. Det är returmöten i Champions League-kvartsfinaler och det är alltså Arsenal som åker till Tyskland och det är Manchester City. Vad sa du? Nej, men returmötet.
Returen.
Och Manchester City som spelar hemma mot Real Madrid som står på schemat. Thomas Wilbacher, Svanen och Freddy Arnesson kommer leda kvällen tillsammans med Emma Fällman från ATG. Och det går rykten om att det kommer finnas en häst. En livslevande jävla häst på O'Learys 12. Daniel Olenklint kommer dit med sina spelrekar som han är expert på både i travet och i fotbollen. Så samla vännerna för en magisk helkväll på O'Learys den 17 april. Biljetterna hittar ni i länkar via sociala medier. Finns på Tuttosvenskan. Jag vet inte om Ingo har slängt upp en länk här i chatten också. Så det rekommenderas av alla. Fy fan vad tröga när Robin Bylund.
Det är tungt att missa det eventet.
Alltså, Robin, jag sitter och pushar en reklam och du ringer in tre gånger. Kan du får sippa igen, igen i en minut.
Ni ringde ju till mig sen, men bara dog det.
Ingo, nu får du vara tyst. Och
ska, ja, jag är tyst.
Ska,
jag
ska
är tyst.
Fortsätta prata. Rekommenderar även att lyssna på Spelpodden där Daniel Olenklint igår rekommenderade spel. Det finns, när jag kollade senast, lite. Det fanns en andel kvar på Rule Britannia. Daniel Olenklint hade även andelsspel kvar på sin Total Live Big Nine inför helgen. Det finns trippel från Rule Britannia och Tuttosvenskan precis som vanligt där vi går för Tuttosvenskan går för tredje raka och vi går för andra raka Robin och allt det här finns på atg.se/tutto. Måste vara 18 år för att spela. Har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hans tjena bilen.
Tjena, vilket fint jävla mottagande jag fick. Ja. Kändes inte alls som att jag liksom blev inbjuden med lilla armbågen efter morgonens haveri här.
Är du i Grötia eller är du i Spanien? Det ser väldigt
men alltså det är helt otroligt. Jag vet inte, det är 24-25 grader när vi
här är typ
på kontinenten.
2 grader om mulet uppe i Stockholm.
Nej, men det är faktiskt helt otroligt. Alltså så jävla typiskt att det var just idag faktiskt.
Ja, jag föreslog ju till Robin att han skulle inte säga något till sin fru och gå och sätta sig på Lears och supa i 7 timmar.
Det är ju så dumt när ens jobb betyder att man skulle sitta i en sändning bara. Så det var ganska lätt att syna den bluffen. Men nej då. Jag är hemma och håller ställningar här istället.
Vad tycker du om ditt nyförvärv som vi har här i studion som har ersatt dig, Kalle?
Alltså, Kalle får alltid gärna ersätta mig. Han är otroligt stark, så det är ingen fara alls. Jag har följt med hela förmiddagen. Jag tycker alla har skött sig. Du ser, han är en otroligt fin timme. Och sen Britt-gänget in här nu. Det är ju, vi fick trolla med knäna idag, men att vi hittade en sån här trevlig lösning ändå. Ja. Det är väl fantastiskt.
Nej, det har gnuggats på morgonen. Det var nära att bli en monolog där i morse också. När du
skrev 11.03, ska jag starta detta själv? Då, det är klart man kände att det var en uppförsbacke för weekend. Alltså. Men vad fan. Vi bryter ihop och kommer igen.
Hade kunnat bli tittarrekord. Men om vi pratar helgen då, om vi väntar lite med söndagens match mellan United och Liverpool. Har du något annat du ser fram emot i helgen?
Alltså nu, jag lever ju på de, alltså man plockar ju de här små halmstråna hela tiden och jag har ju levt hela veckan på att Crystal Palace är ett buggy team för Manchester City. Sen kommer det väl stå 3-0 City efter typ 23 minuter på Selhurst Park idag, men lite lurig, alltså Liverpool klagar ju alltid på den här tidiga lunchmatchen och det ska spelas Champions League-fotboll tidigt nästa vecka. Är City helt påkopplade liksom? Och även bra, alltså Arsenal.
Kommer fram så dum när City är 3-0 i fjol om det.
Nej men det har jag ju sagt att det mesta talar väl för det, men jag... Alltså, som hemmamatcherna här mot Luton och Aston Villa i veckan för då City och Arsenal, de ska ju inte sitta och titta. Så gör man ändå det som en jävla idiot, men alltså bortamatch mot Crystal Palace och Brighton. Idag jobbar jag jävlar i det hårt på ett poängtapp på någon i den där toppen.
Mm, nej, det förstår jag. Kort om matchen nere på kontinenten imorgon då. Är det något du har något intresse över eller krockar den för mycket med Liverpools match? Kommer jag på mitt under frågan?
Nej, men det är faktiskt det blir en ruskigt max. Jag får ju inte ihop det så jag kan vara på plats på stadion, men det är ruskigt tajmat med typ knattefotboll från 9 till 13.30. Malmö, avspark 14.00. Liverpool 16.30. Så det går ju i ett hela dagen imorgon.
Ja, jävla superbra. Frågan är varför du går in och ut 5 gånger under det här samtalet.
Han vill visa. Han bor på kontinenten.
Ja, jag vet inte vad jag ska ge. Det är väl asvarmt här ute faktiskt. Nej. Men jag vill vara ute. Sluta. Alltså, det är svinvarmt. Det är faktiskt, alltså, i solen är det nog 25 grader faktiskt. Alltså, det är helt sinnessjukt. Nej, jag står ute då. Jag står ute hela tiden.
Vad är känslan? Vi har pratat om matchen på söndag. Om du tror att Manchester United kommer ut som ett bättre lag i och med den parodiska förlusten mot Chelsea. Eller vad känner du? Är du självsäker?
Nej, självsäker är jag aldrig och kommer aldrig vara det när vi möter Manchester United. Det är ju samma sak. Det är ju sånt. Jag vet att du är ju med på den taken ganska bra, men annars är väl folk lite att man bara tittar på lag och så tittar man på tabelläge och så tittar man på form. Det är samma sak. Liverpool har ju format Everton borta i det här liksom run-innen som är, men Everton borta för City och Arsenal betyder ju såklart 3-0 och att man joggar hem det. Det gör du ju inte för Liverpool. Och på samma sätt mot United, åka till Old Trafford. Jag har jättemycket respekt för det, och alla de här jävla smällarna med den på Old Trafford med 5-0, men även hemmavinsterna med 7-0 och 4-0. Alltså det måste man förstå att det var ju snarare undantagen. Det är inte så det ska se ut mellan två rivaler på det här sättet oavsett ligaposition. Så livrädd för det. Sen är jag nog lite i den ringhörnan som det var någon av er som tog den taken i alla fall. Det var väl Pierre, tror jag. Sia var väl lite på andra hållet, att det kan ändå vara så att den där 4 alltså de två sista målen, det dödar fan allt hopp i ett lag, och det är väl det man hoppas i alla fall. Det är imponerande om den gruppen Manchester United-spelare samlar kraft till någonting på söndag, tycker jag.
Om vi ska ge lite positiva nyheter så är det en ganska, jag ska inte säga rejäl rotation, men ändå en tydlig rotation av Pep Guardiola som sätter Bernardo Silva och Phil Foden på bänken. Tankar?
Men det betyder att han släpper in KDB och Haaland istället, eller?
Det gör han absolut, och John Stones är även tillbaka i backlinjen. Men Oscar Bobb får en start. Vi har även Rico Lewis som fortsätter, Akanji på bänken. Så ja, det är ändå en rotation. Alltså, att det har vi inte sett tidigare under säsongen. Nu fick KDB och Haaland sitta 90 minuter senast mot Aston Villa, och idag Bernardo Silva och Phil Foden som minst sagt är i jävligt bra form.
Ja, och men samtidigt som du säger, alltså, ja, jag fokuserar inte jättemycket på vad de sätter på bänken. Jag konstaterar vad de har på planen ändå, så det är väl svårt att binda upp något hopp just kring det. Sen det man kan hoppas är väl att det blir någon form av bara mer fysisk match, för det skulle väl ändå Crystal Palace kunna vara lite med på. Bernardo Silva och Phil Foden är ju mer snabba, flinka fötter, men kommer de in mot ett tröttkört Palace i 70:e så löser de väl det då istället.
Jag sitter på Phil Foden i fantasy, så jag är mest lack för att han inte spelar.
Jo, men du fick också en väldigt vidrig utdelning på honom i veckan, så jag tycker bara att du ska hålla käften där faktiskt. Själv så jobbar jag Kai Havertz idag tillsammans med min broder Pierre Stenholt.
Otroliga Kai.
Ja, däremot, så att nu har jag ju bara en, men det är många som sitter på två Arsenal-backar. Jag skickade Gabriel till bänken. Oj. För Brighton ska ställa till det. Oj, de ska i alla fall göra mål.
Kan du ge lite recap bara på din morgon som spenderades på ett flygplan? Nej. För bra? Vi har hängt ut bra här idag för din.
Ja, men det är bra. Vi fortsätter med det. Där ska vi vara tydliga. Där tar vi ställning. Nej, men det är så vi. Alltså, jag kliver upp 6 på morgonen för att ta mig dit. bra sur med taxichauffören till Sturup. Fuckar upp hela, vi kan hänga ut Espresso House också. Skulle köpa någon jävla frukoststil där. Skulle kosta 99 spänn eller något. De slog in allting, det blir 299 eller något. Jag vet inte hur jävla dyrt det blev till slut som man betalade. Sitter, kommer väl på planhelvetet. Sitter där 20 minuter. Så vet man ju, Pierre är ju... Alltså, man kommer inte i närheten av Pierre vad gäller liksom tider. Sen sitter jag ju ganska långt bak på planen. Han brukar sitta fram där typ halvt i cockpit liksom. Men så hör man direkt att det muttras någonting från piloterna. Men, men vi har något lite tekniskt fel, vi ska bara titta på det. Då vet man, tekniskt fel, det är 3 timmar direkt här. Det här kommer skita sig helt. Och framförallt när de 10 minuter senare säger, men om ni bara går upp till gaten igen så kommer vi snart släppa på er. Där vet man definitivt att det är kört. Så det var någon startmotor som skulle bytas. Det stod 2 gubbar, de var ju inringd. De visste ju knappt vad de sysslar med. Stod med någon manual i handen och knackade i en ny startmotor. Så jag hoppas mina vänner som stannade på planet och flög upp 3 timmar för senat landade i Stockholm. Men inte helt säker.
Vi får hoppas att det ser ut att ha det ganska bra ändå. Vi ska börja runda av den här sändningen. Men du får hoppas du har en otroligt usel helg. Att söndagen blir hemsk. Att du kommer må piss. Så hörs du och jag och spelar in ett nytt avsnitt av Rule Britannia på söndag kväll.
Ja, det blir sen. Det är fan Tottenham. Jag ska spela klockan 7. Vad är det för jävla tid ens?
Ska de spela 19?
19.00 söndag kväll.
Då sover jag.
Jävla haveri. Ja, vi får se. Vi spelar in i nattmössan.
Du ser ut att leva bra med... Du har ju väldigt mycket fritid och sitter... Du behöver inte ens flyga för att må bra.
Nej, alltså på flygplan där jag sitter på, där mår man inte bra, Pierre. Jag vet att du brukar sitta med, du har ju bar och grejer som du glider runt i när du flyger. Så jag har det bra när jag inte flyger, till skillnad från dig.
Ja, det ser inte bra, det ser inte dumt ut. Men ha en superhelg.
Detsamma.
Vi inte förstör, så,
framförallt, hälsa Ingo mest. Kan ni göra det?
Hej.
Är det bra med Ingo?
Ja.
Bra.
Kanon.
Toppen, tack. Ja, men det vill jag bara veta.
Jag hoppas jag får ta med honom på lunch och kanske lite glas vin eller öl snart, så ska han må ännu bättre.
Oh, gör det. Ta hand om er alla.
Trevlig helg, så hörs vi.
Ha det gött.
Ciao.
Ciao, ciao.
Var alltså rapport nerifrån Grötia, a.k.a. kontinenten, från Robin Bylund, vars plan blev inställt i morse, helt enkelt. Vi ska väl ta och börja runda av den här frågan. Jag ser att det är folk i chatten som frågar vart Wilbur och company är. Thomas Wilbacher är i Paris. Kristoffer Svanemar var på Spybar i natt. Sevush har varit här. Robin Bylund har ett inställt flygplan, men som vi har pusslat. Men Ingo, jag tycker fan vi har fått ihop det ganska bra efter förutsättningarna.
Ja, otroligt. Och, det var jättenice att sitta här.
Otroliga inhoppare som fick liksom meddelande bara, vad gör du klockan 12 idag? Kom hit!
Underbart.
Ja. Kalle, debut, nöjd?
Ja, absolut.
Ja. 2+.
Ja. Det är ju livet som är det liksom. Ja. Det är ju 2+. Absolut.
Ska bjuda dig på en Guinness sen för medverkan. Eller är du inte i form för dig?
Nej, jag har glömt bort hur de smakade igår. Nej, för fan. Nej, det blir fint.
Pierre då, hur ser helgen ut? Det är vart beskådas Arsenal ikväll? 18.30, farlig avsparktid alltså.
Ja, den är otäck, men jag har hellre den än den tidiga.
Ja, så är
det. Jag är faktiskt hemma. Full laddning för egen seriepremiär imorgon.
Just det.
Division 3, Södra Svealand. Mm. Singelstam, 16.00, ryktas om över 1000 pers. Och våra ultras har välfyllda bengalförråd.
Så det är så.
Det kommer hända grejer. Vi har faktiskt fått flytta alla våra avsparkstider här, som vi brukar spela 20 fredagkvällar hemma.
Men, säkerhetsskäl eller?
Ja, polisen har rapporterat till SVFF och vi har blivit tvingade att flytta matchen, annars kommer vi få spela på okänd ort.
Ja, men fan, det här måste vi fasta lite i. Vi fasta lite i. Vilket lag är det?
Reimersholm.
Varför har ni supportrar?
Det är väl fint att gå på Zinken och se fotboll liksom, och ja, men Söders lag, och alla som håller på Reimers gillar ju inte Bayern, så det är det riktiga Söderlaget, Reimers.
Ja, men fan vad kul, det här måste du ha lite framförhållning, måste jag komma och kolla på någon match. Jag är en polare som precis har köpt en lägenhet vid Zinkenstam, så gångavstånd.
Mött Segetorp också, tuff match. Erkan Zengin har spelat där de senaste åren, men han har lämnat nu inför året, men de ny trupp, men det kommer fortfarande vara väldigt tuff match. Och nej, det blir Arsenal hemma 18.30, ladda med pasta som fan och sen...
Kolhydratsladdning som jag som löpare pratar mycket om.
Och sen är det då seriepremiär imorgon, Djurgården hemma premiär måndag och sen London, på plats måndag, sen flyget till London tisdag morgon och Bayern hemma.
Klart en helg, Kalle.
Det är en helg.
Du då, ska upp med tåget till, jag vet inte ens var du bor.
Nej, det är faktiskt bagaväckning i natt. Rom 06.40 imorgon.
Fy fan, det är sådana människor jag ser.
Fan, var och alla flyger, det är helt sjukt.
Och jag ska hem till Norrköping. Ingo, fy fan vad deppigt.
Nej, Norrköping är fint.
Ja, jag bjöd in dig och kollat på Norrköping Bayern, men du skulle prioritera något annat den helgen, så jag är väldigt, väldigt besviken.
Ja, jag kommer någon annan gång.
Ja, det ser jag fram emot att föra Ingo till Norrköping. Men fan, Rom, Kalle, familjen.
Ja,
ja, det
ska jobba lite matlistor här nu efter sändning, tänker jag.
Ja, där är jag stark.
Fylla på mitt anteckningsblock.
Jajamensan.
Ja, den är tung. Jag hade hoppats på att den var imorgon.
Ja. Sjukt att de får den en lördag.
Ja, 18.30. Det känns väldigt högrisk.
Det kommer bli stökigt på den där bron över till Olympia.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, det är en jävla fin fotbollsstad vi har framför oss där. Titelstriden i England med Manchester City, med Crystal Palace. Vi har dubbla allsvenska matcher som man kan kolla på separat och de inte krockar med varandra. Vi har Derby de la Capitale. Vad har vi? Och sen har vi cupfinal i Spanien också. Det är en jävla körning. Och som sagt, Djurgården Häcken måndag, Malmö Bayern söndag och United Liverpool. Fan, vad fint.
Gör någonting där.
Hur stänger vi helgen då?
Skrapa ihop någon
tabellen, hur ser den ut efter omgången?
Nej, alltså
det är det oförändrat eller är det något lag som byter plats?
Nej, men United kommer ju vinna med 4-0.
Ja. Nej. Det är, jag tror faktiskt att Liverpools säsong avgörs imorgon. Ja, vinner vi imorgon, vinner vi ligan.
Ja, du var ju faktiskt på plats på den här 7-0-segern förra året jag pratade om förut.
Ja. Så. Min polare, han håller ju på United. Det var hans första match, han hängde med på den. han tar revansch i helgen. Han åker till Manchester och ser den.
Det är inte bra.
Nej.
Var det han som jag gav tips till, eller?
Ja.
Ja. Nej, fy fan.
Så, men ska ni över i slutet? Visst, Robin har väl sista matchen bokad?
Ja, du ska också på Wolverhampton. Så de är ju deras liv på längs åka på Wolverhampton. Jag och du och Robin åker över helgen 26 till 29, va? Vilka möter ni då? Ni har Tottenham borta och Liverpool och West Ham borta och United har Burnley hemma. Oh. Kanske en match som jag kanske får se en vinst på. Så fint att alla vi tre är där samtidigt. Jag har sagt till Robin att jag ska skicka en Uber-förfrågan till honom så att han ska komma upp till Manchester på dumpa familjen.
Han vet ju inte när matchen blir. Går vi vidare till semi så kan det ju bytas plats.
Exakt,
där.
Att ni spelar lunchmatchen.
Ja, jag hoppas lite på det faktiskt. Ja. På grund av andra skäl. Men nej, vi ska bara ta oss till en semifinal först.
Ja, nej men verkligen. Nej, jävla körning vi har med oss helt enkelt. Nästa vecka full uppslutning i studion, tror jag. Bylen här, jag är här, Wilbacher, Svanemar här. Jävla superinsats inhoppare av er, Pierre av de här tidigare, Kalle, drömdebut. Vi säger ha en trevlig helg så krossar vi Liverpools jävla titelchanser på söndag. Vi hörs och ses.
Andolino salserà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.